Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och säga, och jag sa det också, vi säger välkomna till det som är Toto-svenskan, där vi numera är inne i den berömda serielunken. Jävlar i mig vad spot on jag var på det, för usch vad usla matcher det var.
Jag såg att också jag blev citerad på Svenska Fans.
Är det sant?
Ja, att nu är vi inne i den berömda serielunken, som Kristoffer Svanemar sa i podden Toto-svenskan.
Ja, men det stämmer ju.
Finns de kvar, Svenska Fans?
Lever och frodas. Lever och frodas. Hörrni, hur mår ni? Det är väl en ganska nöjd studio vi har idag. Det är, vi går ifrån det här med 3 poäng, 1 poäng, 0 poäng. Spången kan vi få börja, för du mår sämst ändå.
Ja, det får man väl anta ändå.
Förlorare tänkte jag säga, men det är det ju inte.
Nej,
kryss blev det ju på
riktigt. Ja, nej. Ja, men jag mår väl okej då, utifrån det framförallt. Så att, inte katastrof, men inte heller klang och jubel. Så att, helt okej. 5 av 10.
Freddy, Arnesson.
Det är godkänt ändå.
Ja, det tar
mår
du.
Ja, men jag mår faktiskt bra.
Fint.
Ja, faktiskt,
det kan finnas en viss uppförsbacke idag, men den är well deserved och liksom väl inplanerad och allting är kanon med den.
Den har med liksom firande och matchuppladdning och sånt att göra, kanske.
Ja, men vi var ju hela vägen bort på Sveriges ostkust igår.
Just det.
Hur många enheter blev det igår?
Det vet
har du
jag
kalkylerat
inte,
på
jag
det?
Jag inser bara att nu är jag tillbaka på ostkusten igen.
Jag skulle
åkt rakt upp istället.
Vet du vad, det hade tagit lika lång tid som hem via Göteborg.
Du håller ju faktiskt på som en jävla globetrotter och studsar fram och tillbaka mellan väst och ost. Och
någon sorts inrikes globetrotter.
Verkligen, så åker runt som en jävla cirkus gör du.
Ja,
och igår var du i Kalmar.
Jajamän.
Och nu mår du bra.
Ja, men det får vi ändå säga att vi
gör. Grattis till första poängen för
tack
säsongen.
Tack så mycket.
Ja, det var på
tack,
tiden tack. Får man lov att säga.
Nu är vi 2 pinnar bakom Gnaget.
Ja, det är ni. Det är ni.
Och
det är ju, alltså bara det är ju stort för er.
Ja, verkligen.
Att få vara på och nosa lite på Big Boys.
Ja, det är inga blåvita som än har velat köpa ut sig från head-to-head. Bettet som jag har med halva blåvitt sitter.
Just det.
Så att hoppet lever.
Hur ser det ut head-to-head bettet?
Är bara rakt komma först.
AIK före blåvitt.
Känner du dig trygg?
Ja. Alltså det är ju långt kvar, men...
Ja, men du känner dig trygg ändå.
Ja.
Du är inte heller nära att köpa
nej,
ut.
Nej,
nej. Okej.
Okay. Men då så. Den stora frågan är hur mår du då, Kristoffer?
Ja, men mår faktiskt ganska prima. Hajar alltid till när du har... Det är ju faktiskt så jag heter. Freddy Arnesson har ju börjat med någon märklig grej. Att kalla mig allt utom det jag brukar kallas. Så det är Chris Heat och Kristoffer Di.
Alltså Chris måste upphöra.
Ja, det måste upphöra omedelbart faktiskt.
Jag tycker du bär upp Chris väldigt bra.
Ja, tack så mycket.
Jag gillar Chris. Ja, det kan vi jobba.
Kontinentalt.
Ja, lite så.
Men ganska osympatiskt. Det låter heter inte
ja,
det.
Chris och det är Swan. Det, jag vet ju om, jag håller med om att Chris låter ganska osympatiskt. Och det, nu är Kalle lite rolig här också för er som kollar på YouTube. Men jag känner ju också att så här, ja, osympatiskt kanske. Kanske det jag är liksom.
Det är inte helt snett på
nej,
det.
Nej, inte helt fel. Men jag mår ganska bra. Jag har haft en jobbig helg. Jag är lite trött. Jag har haft en jobbig helg sömnmässigt. Det har ju varit Masters.
Uff, Ludvig Åberg.
Ja, så att man har försökt jobba lite grann igår.
Chanslös var han i slutändan ändå, får
det
man
var
säga.
Han ju, men hej, tvåa i sin första det liksom, major. Det är jävla bra grejer. Det vart inte så jävla dramatiskt. Men man vill, har man liksom, golf är ju så att man vet ju aldrig om det blir dramatiskt eller inte. Men har du suttit och gnuggat fyra runder, och så är det fem hål kvar och du vet redan vem som vinner. Och du vet att det här kommer ta en och en halv timme till.
Men man vill ändå se
man det. Vill ändå se det där jävla slutet då. Att så här, låt han... Jag satt och jobbade... Scottie Scheffler som vann. Hans fru var ju höggravid.
Ah, okay.
Så att jag satt och jobbade mot honom och hade hoppats att vattnet skulle gå. För han hade lovat att om det är dags, då lämnar jag och då drar jag. Och jag satt
jag
kanske
med... på hål 17.
Ja, exakt. Och jag satt ändå med lite spelmässiga intressen på de som låg där bakom. Alltså Homa och Morikawa och Åberg.
Tråkig jävel, Scheffler också.
Ja, det är det. Alltså, det är riktigt, riktigt tråkigt. Men ja, han är otroligt jävla bra. Så att det var ju lite irriterande när jag insåg någonstans runt hål 12 att det enda som kan få mig att vinna nu, det är att vattnet går på hans tjej. För att golfmässigt så är
för i vattnet slår han inte.
Nej. Det,
men han var väl. Han lämnade väl med 21 skumbananer, Ludvig Åberg, va? Det var jävla massa pengar alltså. Så att det är klart, han gråter inte när
han tar den där andra platsen.
23 tror jag till och
med. 23 till och med.
Och garvar hela vägen till banken.
Har vi en enda tittare kvar här nu?
Nej, kanske inte. Men det var jävligt spännande. Så att jag har kombinerat min helg med fotboll och väldigt mycket golf.
Och fan, vi ledde lite golf tidigare i förra veckan, eller?
Ja, August? Man dammade av klubben efter många år uppe på hyllan för egen del. Så kom de fram i torsdags när vi var på Alba Golf.
Otroligt ställe. Och vi har ju faktiskt förmånen att erbjuda våra lyssnare och tittare en jävla kanonrabatt på Alba Golf. Oj. Anger man koden Tutto Alba får man alltså 30% på sitt besök på Alba Golf. Och det är ju inte bara golf. Det är kalldryck, det är mat och golf. Så det är ett jävla kanonställe. Alltså har man spelat en runda, om man vill spela lite mer, perfekt att gå dit. Vill man bara göra någonting roligt med polarna, drar man bara dit. Och koden gäller alltså efter 18.00 på vardagar och helger.
Ligger mitt i Stockholm, ska jag säga. Sturegallerian är platsen. Och vi var där i torsdags. Det var otroligt kul. Även för mig då, som faktiskt inte spelar golf. Så jag fick mer smak och kommer definitivt gå dit igen.
Verkligen, det tycker ni också ska göra. Så tack så mycket för det här, Alba Golf.
Hyfsat bra location.
Ja, verkligen. Alltså, bra ställe mitt i smeten.
Vet du vad det är? Bra ställe att börja kvällen på. Hörrni, till allsvenskan i fotboll då. Vi kan väl börja med alltså, någon form av kronologisk ordning. Och då var ju Spångens och mitt kära Gnaget nere på Strandvallen igen. Och skulle upp i ringen mot Mjällby. Inte riktigt samma positiva utfall som senast. Men vad tar du med dig?
Jag tar ändå med mig att jag tycker att det prestationsmässigt var ganska kraftig förbättring mot insatserna mot både VSK och BP. Där ju man liksom resultatmässigt, som ju såklart är det primära, har fått med sig ganska mycket utifrån prestation. Men om man som mig tror att prestation över tid också speglar resultatet, så tycker jag ändå att den här bortamatchen är bra. Jag tycker att AIK är bättre än Mjällby. Inte liksom mycket, men ändå bättre än Mjällby fram till 1-1-målet i alla fall. Och framförallt prestationen i det egna spelet som har varit mitt stora frågetecken egentligen under hela Henning Bergs tid, men även här under våren, så hade väl jag kanske förväntat mig att vi skulle vara längre fram i den egna prestationen med boll och så. Och där tycker jag att vi visar på en flexibilitet taktiskt. Jag tycker att de val som gjordes i startelvan föll rätt väl ut från vad vi har att tillgå. Så att jag tycker att AIK gör en ganska bra prestation. Sen så alltså, en poäng, det är okej också borta mot Mjällby. Det är en tuff bortamatch. Men det är någon form av bitterhet ändå att vi tappar en ledning och på det sättet som Hjälby också kvitterar och sådär. De ska ju ha en utvisning också med 25 kvar eller vad det är. Så att, ja, blandade känslor, men jag tar ändå med mig prestationen för liksom framtida matcher och känner att det finns någonting som jag hoppas att man internt också känner att bygga på. För att spelar vi så här i 27 omgångar till så... borde vi kunna ta ganska många poäng också. Så att, ja.
Hur mycket liksom, oroar, jag vet inte om oroar är rätt ord, men jag väljer ändå. Hur mycket oroar det att det är tre raka matcher nu? Eller egentligen går det väl att säga fem raka matcher, kanske till och med sex raka matcher. Är det rätt mycket blandade känslor man lämnar matcherna med? Alltså det är aldrig liksom antingen uruselt där man bara kan få skrika fan vad dåliga ni är, eller så är det liksom genomgående från start till slutvissla en bra prestation och en stabil seger, utan det är hela AIK 2024. Märk väl, AIK är obesegrad över 90 minuter i tävlingsfotboll 2024, och det är ju bra. Men efter varje match har det ju varit å ena sidan och andra sidan.
Ni har oförlösta vrål inom er.
Både
av skräck och glädje.
Ja. Så är det verkligen så här, å ena sidan och andra sidan. Ja. Dålig prestation, bra resultat. Bra resultat, dålig prestation. Alltså, man har aldrig liksom fått se liksom bara bra eller bara dåliga ut.
Nej, exakt. Nej, det är väl en ganska träffsäker analys på något sätt. Att vi kämpar väl fortfarande med att göra en över 90 minuter bra prestation och också få med oss ett bra resultat då. Alltså, det är klart att man var jätteglad efter premiärsegern mot VSK. Men det såg ju faktiskt ganska illa ut i perioder.
Vi såg den första halvleken.
Ja, men så att man var glad där och då, men när man på något sätt skulle göra en lite djupare analys än bara titta på tavlan och så fanns det ju mer att önska där. Men ja, nej, men det är väl det som är vårt problem på något sätt då. Alltså jag köper väl att, det är klart att alltså, AIK 2024 är ganska långt ifrån att vara ett klart lag. Alltså det märkligt vore det annars. Sen hade jag kanske trott att vi skulle ligga lite längre fram än vad vi gör i våra prestationer. Men alltså, det är som att vi liksom, vi får någonstans börja med bit för bit hela tiden. Att säga, okej, men nu har vi ändå satt ett försvarsspel som är ganska bra. Mjällby skapar inte jättemånga chanser. Jakob Erström har någon nick som ju, ja, där ska ju han faktiskt göra mål. Men utöver det har de inte jättemycket chanser. Så att defensiven har vi ju på något sätt, vi har börjat i den änden och det tycker jag väl är helt rätt. Och den har vi ju satt. Men det som man framförallt kan anmärka på i den här matchen då, som kanske är det som gnager i mig mest, är att jag ändå tycker att vi skapar lite för få chanser. Utifrån att jag faktiskt ändå tycker att vi gör en bra insats med bollen, så tycker jag att vi borde kunna skapa ett gäng till liksom halvbra men också riktigt bra målchanser. Så att det är ju, alltså det är som sagt, det är ett lag som är långt ifrån klart, och jag tror inte att vi, och det går ju att se, det kan man också se på olika sätt. Det går ju att se det som att, ja, det borde bli bättre över tid också under säsongens gång. Och har vi då på något sätt ändå tagit fem poäng som är okej utifrån lagen vi har mött, det är inte fantastiskt men det är inte heller katastrof utan det är helt okej, så talar väl det då, om man nu tror att utvecklingen ska gå åt rätt håll, att det kommer bli bättre. Men jag håller med dig, man går och längtar efter att få gå ifrån en match och känna, fan vad bra det var idag, fan vad skönt. Vi vinner, ja, klart rättvis, vi städar exakt av ett lag eller liksom sådär. Det var länge som man kände den känslan.
Och det går ju verkligen att köra, alltså det finns ju olika typer av personligheter och karaktärer, både som är AIK-are men som inte är AIK-are. Man kan verkligen säga efter tre spelade matcher att AIK har haft både flyt och oflyt. Alltså beroende på hur man är lagd. Att prestationsmässigt, då kanske fem poäng är ganska bra. Och det går att argumentera för att fan, ni borde haft lite färre. Men tittar man liksom detaljer i matcher, så går det också att så här, ja, den där straffen mot BP i 92, får Victor Gustafsson ett välförtjänt andra gult kort, lyckas då Mjällby trycka in 1-1. Alltså det går också att vara så här, ja, med lite flax åt rätt håll så hade AIK kunnat stå på 9.
Ja, exakt.
Exakt. Man blir inte riktigt klok.
Nej, så, och jag köper ju argumenten åt båda de hållen på något sätt. Och givet det då, så kan man väl typ säga att ja, men vi har väl ungefär så många poäng som vi förtjänar då. Med allt det i beaktning på något sätt.
Vill man lägga på ytterligare ett så här, å ena sidan och andra sidan filter, så kan man ju säga att allting känns väl ändå jävligt mycket skönare i skuggan av förra året, som var ett långt jävla golgatavandring.
Oh ja.
Precis som jag hörde, för då känner man ändå, ja, vad fan, det här är mycket bättre än förra året.
Ja.
Å andra sidan så är laget så pass dyrt och liksom ålders... tungt i att det är lite äldre, ja, men, spelare. Så och den sidan så borde det kanske vara bättre liksom.
Ja, och det där brottas jag lite med. Det där är intressant tycker jag. För att det där, alltså jag har haft lite den diskussionerna både den här helgen och förra helgen, att så här, ja, men en del AIK är väl med så här, ja, men fan, vi får inte glömma hur fjolåret var, var vi kommer ifrån. Alltså här, vi måste ha med oss det. Och Ja, på ett sätt såklart att det är en aspekt, att det är ingenting som bara skakas av över en vinter. Men en del av mig känner också att så här, jo men vad fan, ja ja, den var vad det var, men nu har vi väl ändå gått vidare, och som du är inne på, vi har ändå investerat i en trupp som ska kunna prestera både bra resultat och bra prestationer här och nu. Så att jag brottas lite i hur man på något sätt ska värdera 2023, som ju var ett extremår. Det är ju också det, alltså jag har ju tjatat om historiken, att också någonting som kanske talar för att AIK absolut kan studsa tillbaka extremt fort, att vi har gjort det förut. Vi gjorde det efter 2020, där vi också i alla fall halva säsongen var indragen i en bottenstrid och torskade ett SM-guld på målskillnad året efter. Alltså 2010 likadant.
Ja, och även 2005, vi kliver upp 2006 som nykomlingar och är utmanade om guld. Ja, så att jag menar, det går.
Sen så vad det säger, men det är väl i alla fall att...
Det säger mer om allsvenskan.
Ja, exakt. Det går att studsa tillbaka väldigt fort. Så att jag är väl så här, jag kan tycka kanske lite, om jag ska landa i någonting i det här lite luddiga resonemanget, att jag tycker väl vi måste på något sätt släppa. Eller vi måste sluta skylla på 2023 och liksom hela tiden att säga, jo men det var ett jobbigt år, så att vi får ha tålamod i år. Jo, absolut, men
andra gubbar här nu.
Ja, exakt. Ja, lite så känner jag väl. Men nu låter det som att jag är väldigt negativt efter prestation. Jag är faktiskt alltså ganska nöjd efter lördagens match. Jag tycker att AIK gör den, ja men kanske säsongens bästa match hittills. Sen var den inte fantastisk, men det var ett steg i rätt riktning utifrån hur jag vill att AIK ska spela fotboll på något sätt.
Ett par grejer individuellt som man hajade till på var ju att Koulibaly fick en ny chans och gör väl sin bästa match, och då ska man också ha med sig att han var långt ifrån att vara en av de bättre på planen. Det har snarare att göra med hur svag han har varit inledningsvis. Men något som oroar lite grann är ju Anton Saletros, som vi inte riktigt känner igen.
Nej, han har en tuff match igen. Har ju liksom, ja men tuff match både mot VSK och BP, men kanske ännu tuffare här tycker jag. Att alltså det har varit matchbilder där AIK har fått slita centralt. Det är ganska otacksamt att spela central mittfältare i AIK. Du är i princip i varje match i numerärt underläge på något sätt mot motståndarens centrala mittfält. Sen är han en spelartyp som brukar kunna klara av det, men här var det oväntat slarvigt i passningsspel, i bollmottagandet. Sen är han ju, alltså du kommer ju alltid få en gedigen arbetsinsats av Anton Saletros, alltså det råder ingen tvivel om. Men man har ju en annan kravbild på honom än i princip alla andra spelare, så att man förväntar ju sig en extremt hög nivå i varenda match. Men här är han direkt svag faktiskt mot Mjällby. Och det är jävligt synd med tanke på att Abdi Akinali kommer in från start för första gången den här säsongen vad gäller tävlingsmatcher och är i mitt tycke AIKs bästa spelare bredvid Anton Saletros. Så det var ju synd på något sätt att den liksom, synken inte fanns de två emellan, att Anton också kunde hålla en jävligt hög nivå, för då är jag rätt övertygad om att vi hade vunnit den här matchen. För så bra tycker jag Abdi är. Han kommer in och han erbjuder oss ett annat lugn i bollen. Jag tycker att han i passningsspelet är alltså riktigt, riktigt bra. Det är ju där hans främsta styrkor ligger. Jag tycker att han löser, alltså då är det Mjällby centrala mittfält, det är inte jättemånga centrala mittfält som tycker det är så kul att möta dubbla Gustafsson och alltså det smäller på, det är tufft och det är tajt, men jag tycker att han är riktigt, riktigt bra den här matchen, Abdi. Så att synd på något sätt med Saletros. Jag vet inte om jag, alltså jag vet att vi hade den diskussionen om Pittas för någon månad sedan också, när han hade stått på 2-3 mållösa matcher. Jag känner ingen oro, det är en alldeles för bra spelare, men han är vår bästa spelare, rent så. Och med en, liksom, inte, det behöver inte ens vara en formtopp av Anton Saletros, men en okej Anton Saletros, så då hade kanske de där 5 poängen varit 6, 7, kanske 9, vad vet jag. Så att hög tid åtminstone för honom individuellt att plocka fram det riktiga Anton Saletros på söndag.
Men vi pratar ju också lite om de AIK-arna som ska komma in och göra skillnad den här säsongen, och där är ju Selina en av dem. Hur kommer det sig att han börjar på bänken? Är det någon sjukdom eller bara liksom svaga insatser?
Ja, svaga insatser, ren petning. Alltså jag tycker att han var alltså, nästan hädisk mot Bromma-pojkarna. Så att jag, vad jag vet ska väl sägas, men en ren petning. Han byts in mot Abdi med typ 10 kvar i den här matchen.
Ja, och det är ju för att Abdi är slut.
Ja, Abdi tar slut och Selina kommer in. Och så här, då känner man ju att så här, man fan, dels då tar den här petningen på rätt sätt. Visa att du såklart ska vara i en startelva, vilket han borde vara egentligen utifrån alltså grundkvaliteten som finns där. Men den har inte synts till på hela tävlingssäsongen. Så att jag förespråkade att han faktiskt skulle bänkas. Han har inget jättebra inhopp här heller. Så det är inte så att man kände att, ja okej. Okay. Han tog det på rätt sätt.
Nu kom... visa vad skåpet
ja, men exakt. Det var den effekten man ville ha. Men den uteblev. Så att jag, alltså, jag tror inte att han startar ett derby mot Djurgården på söndag. Det har jag svårt att se.
Viktigast ändå var väl ändå att Giannis Pittas kom igång. Öppnade målkontot efter två raka mållösa. Hade ju inte jättemycket mot BP, men borde nog ha gjort någon balja mot VSK. Så skönt att han får göra mål, även om det går att prata om bjudning och hit och dit. Så är det fortfarande... Det är ett mål på kontot.
Jag satt ju och svor så jag tänkte, vad fan, sådana här enkla jävla mål får vi aldrig till skänks i Blåvitt. Men det fick vi ju sen på, när vi kommer dit sen då.
Ja,
det är samma typ av...
Ja, en större bjudning vill jag hävda. Det är klart att Noel Törnqvist är passiv och fel ute i den semi-utrusningen, eller vad man nu ska kalla det.
Skickligt att sätta
det är väldigt mycket kvar att göra, ska sägas. Jag vill inte att det där målet bara ska bli en målvaktstavla, utan jag vill ändå plussa för Pitta så här att det är inte många allsvenska anfallare som alltså ens skjuter där, tror jag. Och gör det så pass bra utifrån den snäva vinkel som det ändå är. Alltså om man kollar på det igen i detalj, så det är väldigt mycket kvar att göra. Så att jag vill ändå hävda att det är klass från Pittas i den aktionen som är det han kan påverka.
Men står han inte, var det inte mål, självmål detta?
Nej, han,
det blev
det
alltså,
står kvar.
Okay. Amen, okay.
Det är för att den är på väg in i mål.
Ja.
Försvararen ändrar inte utfallet.
Nej, okej. Okay. Hade den varit
på väg utanför där?
Den hade fan varit hård där. Hård mot
Pittas. Såklart var det roligare om det blev självmål.
Framförallt för fantasy.
Ja, många fantasy.
Där har man ju både Rui och som får assisten då. Och ja, Pittas som gör.
Jag bytte ut Pittas.
Svanen med ganska rejäl slakt i våran fantasy.
Ja, det är
där, får ni faktiskt...
Alltså, Svanen, jag har ändå sex gubbar idag.
Jag ligger trea i den. Det är inget jättefält i så fall.
Nej, alltså det är det jag konstaterar, att bakom mig så är det är svagt, alltså. Riktigt, riktigt svagt.
Ja.
Men okej, vi släpper matchen på Strandvallen. Konstaterar att AIK tar en pinne.
Ja, vi släpper 1-1 målet, eller?
Ja, alltså,
jag vet inte vad
jag ska
säga.
Vad finns att säga? Det är allsvensk fotboll. Och jag, som sagt, vi är inne i serielunken. Det är nu de här målen kommer.
Alltså Jonas Dahlqvist och gänget som gillar den typen av mål till den kommer ju vara årskrönikor och så vidare.
Som låtsas att de gillar den typen av mål. Nu
är du där igen, Jocke, att du ska liksom syna allting. Kom ihåg vad vi har pratat om. Släpp saker ibland bara.
Men
låt saker passera.
Visst går den inte i mål om AIK spelar?
Alltså,
för det är ingen backspin på den, eller
nej,
hur? Alltså, det känns ju som att om de släpper den så...
Abdi spelar ju bollen på Tyko. Alltså Abdi spelar ju bollen bort från mål.
Ja.
Men där kommer Tyko sen och får bollen på knät och styr in den i mål.
Ja.
Vad Tyko sen ska dit och göra... Det förstår jag inte riktigt.
Nej, det är ju
men alltså, titta på målen.
Sen ska den ju sitta. Jakob Bergström ska ju sätta den.
Ja, så är det.
Ah, ja, det är jätterädd.
Han har ju också två jättebra fina chanser tidigare i matchen också.
Nicken ska ju...
Men det är en otrolig räddning av kribben på det andra. För att Jakob Bergström gör ju det han ska. Alltså, borrar den lågt på en touch liksom.
Mm.
Otrolig räddning. Men kolla på den här omgången. Alltså Blåvitts mål Blåvitt får. Leach-Holms mål som han gör.
Halmstads.
Alltså AIKs mål.
Ja, Halmstads.
Båda målen på Strandvallen. Halmstads mål. Alltså... Det är lunken. Alltså, vi är inne i lunken nu.
VSKs icke-mål.
Det är så dåliga mål.
Ja, alltså, nu är det ju tre matcher ikväll ska sägas. Där man hoppas att det kan sprudla lite. Men... riktigt, riktigt dålig omgång hittills.
Men det finns lilla... också ett sånt där skott som bara, vad fan, hur gick den?
Jo, och det är ett snyggt mål att inpritsa, men en usel match. Alltså riktigt svag match mellan två svaga lag.
Tur att vi ska ringa Dennis Hymmet, som ju faktiskt visade någon form av
exakt.
Klass.
Ja, det var
alltså, vilken jävla pärla.
Leach-målet är ju också sådär, hallå!
Ja,
jag sa ju det också. Att, såhär, vad är det som händer?
Vi kan väl säga så här utan att avslöja för mycket, men det är många platser up for grabs i Team of the Week den här veckan.
Alltså, vi behöver ett par prestationer. För att, alltså, om det var hård konkurrens förra veckan i Team of the Week, alltså den här veckan.
Ja, det är Blåvitt faktiskt som vi kommer komma in på. Som ändå tycker jag gör en bra match genomgående.
Jag ska inte köra hela Halmstad som vi gjorde förra gången. De gjorde exakt samma match nu. Men alltså, det finns...
Ja, men de har i alla fall gjort det de ska göra. Alltså, alla andra gör ju inte det.
Nej.
Men ska vi ta oss till, eftersom att vi ska ringa Hymmet om bara några minuter, så kan vi väl ta oss till Tele2.
Innan det vill jag bara flika in med en liten påminnelse. Vi gör ju totsvenska med våra vänner på ATG, Freddy. Och på onsdag så smäller det på O'Learys 12 i Stockholm.
Jävla dunder event vi har på gång där.
Mm. Ja, men så är det.
Folk är ju tokladdade och ni går in och bokar era platser. Det är faktiskt inte så många platser, eller faktiskt, det är inte så många platser kvar nu. Så vill ni säkra er en plats till eventet på onsdag nere på Leris 12, så går ni in på länken som finns på våra sociala medier. Kalle har lagt den i avsnittsbeskrivningen och den ligger i chatten. Och vi ska kolla på lite häst och kolla på lite fotboll och bara ha det jäkligt trevligt tillsammans.
Hörde Wilbach satt här ute och planerade förut. Han var ju alldeles till sig alltså.
Ja, nej, men det är så jäkla mycket kanongrejer.
Det kommer bli chips. Bra drag också.
Oj, det kommer lite chips. Men du kan inte komma med chips.
Är man synsk eller?
Helt alltså.
Jag säger hans namn och så kommer han liksom.
Ja, men det är så han funkar. Det är så han funkar alltså. Ja, kommer det in chips här också? Det kanske finns chips på Leris.
Kommer finnas chips, kommer finnas mat, kommer finnas kalldryck och framförallt kommer det finnas en häst på plats. Bara det är värt att...
Alltså, en riktig häst.
Ja, en riktig häst. Alltså deras liksom... Vad säger man? Maskott. Vinny kommer vara på plats.
Oj, slår ju...
Bara det. Så Thomas och Emma Fellman kommer guida oss genom en superkväll tillsammans. Dörrarna öppnar 19.00 och sen börjar det hända lite grejer från 19.30. Det kommer vara lite... Kommer vi vinna lite priser till Elitloppet bland annat.
Oj, så att, oj.
Upp på hästen, Freddy.
Verkligen.
Aha, så är det definitivt. Nu då, till Tele2 och matchen som spelades mellan Djurgården och Sirius. Där är jag först och främst, Freddy. Bara vill konstatera att läge att börja lyssna på Chris
Swan.
Jag satt här i, var det fredags, och berättade för er att om inte Bessard ska gå före Albin Ekdal ändå i den där startelvan. Och vad var ändringen som gjordes i Djurgårdselvan?
Det är Bessard in,
Albin ut.
Ganska delade meningar om hans insats var dock.
Ja, verkligen. Folk har varit chockerande tudelat
bland
faktiskt.
Bland det sämsta man har sett. Och det från har varit vissa. Liksom, ja,
från jo, vissa, men det var väl också en, alltså låt oss välja, det var en ganska dålig match.
Ja, men överlag var det ju faktiskt väldigt dåligt. Och i och med liksom, så här, jag tycker inte att Djurgården gör någon sprudlande insats, och det gör ju inte Sirius heller. Men liksom utifrån det, att ändå gå därifrån med 3 poäng, tycker jag ändå visar en styrka av Djurgården.
De aldrig är särskilt hotade, ska också...
Nej, alltså det blir ju en ganska stabil seger vad det lider. Men som fotbollsmatch var den ju ganska dålig. Och ska vi ta den i liksom ordning, så är det ju Sirius som börjar matchen bäst.
Ja, men de är ett otroligt bollinnehav, och det är någonstans de som också styr matchen. Jag har egentligen inga liksom problem med att möta lag på Tele2 som styr matchen, så länge de inte kommer till farliga lägen. Och det är väl någonstans det jag landar i också, att Sirius kommer ju aldrig faktiskt i någon riktigt, riktigt farlig chans. Det är ju Miro Tenno där i början som slår en liten indianare. Jag vet inte om det är Salek som får bollen då.
Han som avslutar.
Exakt, och det blir ju liksom inget superfarligt av det. Sen tycker jag att så här, vi kontrollerar matchen ganska bra, och det är någonstans våran kvalitet som avgör det här. Och så här, Lidsholms mål kan man säga vad man vill om, men så här, jag tycker ändå att Mitov Nilsson är ganska täckt där. Jag tycker att man ser det på reprisen också, att han ser bollen ganska sent. Han tar ett steg till höger, och det är väl mångt och mycket på att så här, fan, han ställer inte ens upp en mur i det läget, vilket är märkligt och har diskuterats mycket efter matchen. Och Mitov Nilsson tar också på sig det, att så här, fan, jag vet inte riktigt vad jag tog för beslut där egentligen. För han ville någonstans ha 2 gubbar, och sen landade i att det inte var en enda gubbe i den där muren. Så det var bara en jävla sörja av människor framför honom. Och det gör ju att han ser bollen väldigt, väldigt sent. Och
han
sen...
får ju också en sån här äcklig träff, Leach. Alltså där bollen är ju på väg åt det hållet Mitov går. Och så viker den tillbaka igen. Och det är bra tryck i den. Men oavsett det, han ska ju rädda.
Ja, absolut. Det är ju en supertabbe. Men det är ju också så här, man ser Widell Zetterström har också lite såpa i handskarna. Det var ju ganska liksom, det var otroligt regnigt igår, ska vi säga. Och bollen var väl inte målvaktens bästa vän igår, såg vi flertalet gånger. Men jag tycker att Lidsholm gör ju helt rätt i att skjuta där. Sen kan man ju tänka att avslutet ska vara ännu bättre. Men bollen går i mål till slut, och det är väl det som räknas, som för göra sitt första mål för Djurgården. Och sen så därefter så... är ju inte särskilt hotade Djurgården alls, tycker jag, utan så här Joakim Persson, som vi hyllade väldigt mycket förra hösten, var ju inte alls liksom framgångsrik på planen igår. Och sen blir det ju ganska liksom, det är ganska tjafsigt i andra halv, vilket var väldigt uppfriskande liksom på läktarna. Det var Stensson och Lukas Bergvall har någon liten beef där på mitten, och
Sjögrell framförallt blev ingen favorit hos Djurgårdspubliken.
Nej, han hade tufft där på kanten igår.
Ja, och Gulliksen var ömtålig i vanlig ordning.
Ja, han var lite grinig igår. Så han var lite tjurig och inte varit lika lätt på fötterna som han var i början i Djurgårdströjan. Och det är väl en stor förbättringspotential där, får man säga. Och tror när Wikheim kommer in i liksom matchform, då ska nog inte Gulliksen räkna med att han är cementerad på den där vänsterkanten.
Nej, jag tänkte säga det. Alltså, Gulliksen har ju faktiskt, alltså, han blev ju lite liksom i debuten där, alltså flög han ju lite på mål, han gjorde ju mål direkt mot Blåvitt och sen så, alltså i derbyt mot AIK, det är inte så att han gör en jätteprestation, men han skäl ju rubrikerna lite.
Ja, men någonstans att hans kvalitet kommer fram i vissa avgörande ögonblick i matcher.
Ja, alltså
han får väldigt mycket ljuset
verkligen, men han fick ju framförallt ljuset på sig för att han kör den målgesten han gör, alltså målgesten han gör och ljuset han fick på sig efter derbyt speglar ju egentligen inte hans fotbollsmässiga insats på planen.
Nej, men så var det samma sak mot Blåvitt också. Där kommer ju undan med att han gör ju ändå målet och det är ett bra avslut där.
Game winning goal är det ju också.
Det är första matchen, alltså det är debut. Han har bara tränat någon dag och då räknar man inte med liksom prestationerna. Nu tycker jag Gulliksen återigen mot Sirius har en ganska anonym och relativt svag prestation igen. Liksom. Jag tycker inte att han är... Än så länge så ser man inte så här 20 miljoners mannen som ska vara bäst i serien på sin position.
Nej, men det tror jag också är bra att den här naturliga konkurrensen kommer in nu med Wikheim tillbaka som har sett bra ut på träning också och verkligen liksom biffat till sig rätt rejält också. Så jag tror att Gulliksen känner flåset i nacken och det är ju förtjänt liksom, för att han har inte kommit upp i den nivån. Och samma sak med Oskar Fallenius. Vi ska ju inte glömma bort, alltså, vi har gjort 9 baljer hittills i Allsvenskan, tror jag. Ja, exakt. Det har vi gjort. Ja, så att, så här, vi gör ju ändå målen, men det är inte liksom tack vare Gulliksen eller Fallenius liksom formidabla insatser, utan det har ju varit mycket liksom, ja, men centrala mittfältet och
Mackan Danielsson.
Ja, men verkligen Ten och sen så
din långtidare hos ATG.
Ja, det ser ju fint ut. Du fick vi in Leach och Hymmet igår,
exakt,
också.
Exakt. Över 16,5 målskyttar. Otroligt, alltså.
Men och sen så såg man ju också så här hur mycket det här målet betydde för Hymmet. Alltså han verkligen exploderade, och vi pratade lite om det i fredags också, att så här, det är viktigt nog för hans självförtroende att få komma in och göra en balja mot Sirius, och han gör ju onekligen en otroligt fin balja. Jag tycker också att han är väldigt involverad i spelet, för han har blivit lite isolerad tidigare i matcherna, så det kommer vi kunna prata mer med honom när vi ringer upp honom.
Vi ska ringa honom nu faktiskt och prata om insatsen, men framförallt börja kanske med det där målet, för det var en pärla.
Ja, nej, men man såg det på honom också. Vilken jävla glädje.
Framförallt såg man ju, man behövde inte se målet, bollen gå in, utan man såg när han träffade bollen att det är klart.
Mycket fina mål från Djurgården hittills i år. Tokmak.
Just det, han gjorde också en ganska bra strut, ja. Kommer lov att säga. En del ful också.
Ja.
Men, alltså, som det kan vara. Det kan vara. Vi har Dennis Hymmet med oss nu i alla fall. Du är välkommen tillbaka.
Tjena, tack så mycket.
Hur mår vi?
Nej, jag mår jättebra. Hur mår ni själva?
Det är bara fint.
Kanon.
Vi måste börja med målet. Vi går på det direkt. Det var en jävla strut, du.
Ja, faktiskt. Den satt fint. Så det kändes otroligt skönt direkt när bollen lämnar foten. Så ja, jätteskönt.
Jag tänkte säga det, ibland ser man ju, alltså du vet, när spelare drar till från den där distansen, det kan vara frispark eller som ditt mål liksom utifrån, man ser att spelare är på väg att börja fira redan innan bollen har gått in i nät. Kände du så när den träffade foten att jag kan lika gärna börja jogga ut här mot långsidan och fira?
Ja, men typ, alltså det är exakt som du säger, ibland får man den här perfekta träffen, alltså perfekt träff på själva alltså bollen och på rätt yta av foten, och sen när den första sekunden där så kände jag att det är mål. För jag såg att den fick en sån här utåtskruv också, så det var otroligt skönt.
Hur förlösande var det? För att man kunde nästan se på dig i firandet att du har gått och väntat lite på att få göra första allsvenska målet för Djurgården.
Jo, men absolut. Alltså, känslan i firandet var mest för sättet jag gjorde målet på. För jag vet att jag har det i mig och att jag har ett bra avslut. Så det var mest det, och liksom få in ett sånt riktigt, vad ska man säga, ett pangavslut. Liksom. Så det var mer det. För jag menar, jag tycker vi har spelat, det var ju tredje matchen igår. Jag har inte varit stressad över... Det är klart att varje anfallare vill göra mål, men det var inte liksom stress på det sättet. Hade inte jag gjort mål igår hade jag nog varit nöjd med min insats och lagets insats ändå, om vi hade lyckats vinna med 1-0 till exempel. Så Nej, men så var känslan.
Vad känner du annars om eran match? Vi har pratat lite grann om det och det kändes som att ni, jag ska inte säga snett, kommer in i matchen. Men det var ändå Sirius som liksom kopplade greppet tidigt i matchen. Var det, visste ni om eller var ni förberedda på att så här, Sirius kommer nog ha mycket boll inledningsvis? Eller var det liksom inte enligt plan?
Jo, men det var enligt plan liksom Sirius. Jag tycker Sirius detta året ser ännu bättre ut än vad de gjorde i höstas. De hade ju en lång svit där utan förlust. Så vi har gjort en bra analys och var med på det du snackar om. Liksom, att de är bollskickliga och så här. Och sen så tycker jag absolut vi slarvar lite i början med några enkla tekniska misstag som också bjuder in dem lite. Så det blir ju lite, vad ska man säga, lite hafsigt, lite fram och tillbaka. Och absolut, första 15 så är de ju liksom börjar, de är bättre.
Det blev ju till slut en ganska kontrollerad och rättvis seger. Men andra halvlek präglades ju av men ganska mycket irritation. Var det extra gnälligt där ute på plan? Eller vad var det som ledde till att det blev lite irriterat?
Ja, det var ju några dueller där. Jag vet inte faktiskt. Det var väl någon situation där det blev frispark. Jag tror det är Gurra Wikheim där som alltså han kommer väl lite sent och jag tyckte inte det var några problem överhuvudtaget. Men deras spelare reagerade ju och sen så blev det ju någon samling där. Och jag vet inte, det var lite hett ett tag, men jag vet inte, det kändes ju onödigt också. Det var inget fult tycker jag som hände. Så ja.
En grej jag reagerade på Dennis i den här matchen, och målet är ju lite av en effekt av det också, men det är att jag tycker att du droppade kanske lite tydligare liksom, vissa gånger under den här matchen. Är det liksom är det en frihet du har i din nummer 9-position, eller var det ett taktiskt direktiv eller en frustration att du inte var så delaktig i spelet till inledningen, eller var liksom, hur ser den rollen ut i hur du ska spela som spjutspets?
Nej, men som du säger, alltså, det gäller ju att analysera varje match och alla matcher är ju speciella. Folk försvarar på olika sätt och vissa lag har bollen mycket, så jag försöker göra läxan där och vara förberedd innan matchen. Och till exempel Häcken-matchen var ju med en match där de hade bollen och är väldigt duktiga i sin build-up, så vi blev kanske lite tillbakatryckta där och ytorna fanns inte på samma sätt. Och igår så absolut, jag vill ju vara involverad och vet vad jag erbjuder där i längdspelet och liksom kombinera och så här. Så det var någonting jag tänkte på absolut, att komma in där i mellanytan, och tyckte att det var några sekvenser som vi gjorde bra och kunde liksom ta oss upp i banan. Så jag försöker mixa liksom, många matcher springer jag som fan i djupled och försöker skapa yta. Man kanske inte får bollen varje gång, men jag vet att det gör nytta och det skapar yta åt någon annan. Till exempel Lukas som är bakom mig eller yttrarna och så här. Så jag försöker jobba med de bitarna hela tiden.
Ja, men för det har ju varit en diskussionspunkt bland Djurgården innan du kom in. Att det har varit ganska många år där man lite grann har letat efter, dels kanske spelarmässigt vilken nia man vill ha in, men också rollen som nummer 9-positionen har i det här sättet som Kim och Tolle vill spela. Att man kanske ganska långa perioder i matcher blir lite isolerad, inte så delaktig och så. Är det liksom, uppfattar jag det rätt att du har den friheten så att säga att bedöma under matchernas gång att nu kan jag droppa och bli lite mer delaktig?
Jo, men absolut. Alltså, vi under veckornas gång och träningarna har ju dialog med både Kim och Tolle och försöker liksom hitta ytorna, och vi är alla överens att kan man mixa är det ju det bästa. Ibland ska man gå i djupled så det inte bara liksom blir bara droppa eller bara gå i djupled. Så det är någonting vi tittar på och försöker förbättra. Och sen såklart sen är det mycket upp till mig att läsa upp situationer i match. Du kanske har droppat 4 gånger i rad och 15 gånger gäller det att gå i djupled. Kanske du får ett friläge, så det gäller att vara smart där. Och som du säger, vissa matcher blir det att man blir isolerad, och det är det som är det svåra, att liksom vara kvar i matchen mentalt. Det försöker jag göra så gott jag kan, för helt plötsligt får du liksom ett läge. Så det är såklart en utmaning, men väldigt utvecklande också. Så jag försöker se det positivt och liksom bygga på mig själv som fotbollsspelare.
Du, 7 poäng på de första 3 matcherna, 9 mål framåt och dessutom final i kuppen. Man får säga att det än så länge har varit en ganska lyckad start på Djurgårdsäventyret.
Jo, men jag håller med. Jag tycker ena sen första matchen i gruppen, i cupen, har vi byggt upp någonting här och vi har känt stabila och dominanta. Så absolut är det godkänt, tycker jag. Det är bara liksom, jag tycker vi är jävligt stabila, men det känns som det finns att hämta lite till. Vi kan bli lite bättre i de här avgörande små detaljerna och då kommer det bli ännu bättre.
Du pratar lite om stabiliteten där och det är någonting jag tycker har förändrats om man jämför med förra säsongen i Djurgården, att liksom, så det känns som att vi har mycket mer tålamod och tro på idén liksom. Samma sak som mot Häcken, att så här, vi blir aldrig egentligen riktigt desperata mot Häcken, utan så här, vi fortsätter ändå med våran spelidé. Samma sak mot Sirius, hur mycket pratar Kim och Tolle om det, att så här, fan, vi måste behålla våran matchplan matchen igenom hela tiden?
Nej, men det är någonting vi pratar om mycket. Det styrkan vi har, tror jag, är också att vi är ett oerhört kollektiv liksom. Främst försvarsmässigt. Det känns som det är svårt att liksom skapa riktigt heta målchanser på oss. Och den tryggheten måste vi ha varje match och bygga liksom därifrån. Och sen som du är inne på, precis som du säger, Häckenmatchen var väl kanske lite speciell där de får jättemycket utdelning, volley utanför liksom på en hörna och så här. Men som du säger, vi är lugna där och det, vi pratar mycket om det, absolut, att hålla lugnet och vara ett kollektiv liksom, röra oss i tillsammans så att inte liksom någon hamnar utanför ramen och bara kör sin grej, för då kan det ju sluta illa. Så har snacket gått liksom.
Jag måste fråga dig om en av dina lagkamrater, för du lär ha ganska bra koll på honom då du ställer sig mot honom varje träning. Men jag hajade till när jag satt och tittade på den här matchen på TV och fick höra statistiken att Marcus Danielsson än så länge inte har dragit på sig en enda frispark. Nu ställs han mot Josef Salih som är stor som ett jävla hus, som har gjort 3 mål på 2 första matcherna. Alltså, hur imponerad är du av Marcus Danielsson och hur bra är han?
Nej, men jag tycker Mackan är klass liksom. Det kände man. Jag har ju mött han också när jag var i Kalmar och i Elfsborg och så här. Så det har alltid varit tufft att möta honom liksom. Men sen tycker jag han har en, det är inte bara liksom försvarsmässigt. Han är fin med bollen också och ger oss en trygghet där och i, liksom i build-upen när vi bygger spel. Men sen tycker jag han har en otrolig styrka i sitt spel, alltså spelförståelsen. Han ligger ofta rätt och läser spelet och ger oss tryggheten bakifrån. Sen gäller det för oss där framme att göra ett bra jobb så att vi kan underlätta för dem där bak. Men han är klass, alltså jag tycker han är ruskigt bra.
Som nia vet vi om att man lever väldigt mycket för målen också. Har du försökt att roffa åt dig straffarna?
Nej, men vi har väl snackat lite, men Mackan är en grym straffskytt han också. Så han tar ju dem, han är ju liksom etta, så jag har respekt för det och jag ska försöka snu åt mig någon, absolut, det ska jag göra. Men så länge de sitter och så länge vi vinner, så det är väl det viktiga.
Du, det är derby som väntar i helgen. Jag tänker inte fråga vad du ser fram emot och hur det är att spela matchen och sådär. Men du spelade nyss ett derby, bara ett par veckor sedan. Du har inte spelat den här typen av derbyn förut. Vad lärde man sig som man kanske inte var, som kanske inte går att förbereda sig på, men som du liksom nu efter ett derby färskt i minnet ändå liksom ta med dig in i nästa?
Nej, men jag tycker vi började bra i den matchen och gjorde i princip bra hela vägen tills sista sparken. De kvitterar ju verkligen sista sekunden. Men det är väl att ha rätt anspänning och liksom inte vara för övertaggad, för då kan det gå snett också. Det kan bli liksom att man springer för mycket och så här, utan det jag kände av var att liksom som en vanlig match att göra grunderna, och sen såklart att det är derby, det hettar ju till extra. Man kanske tar en duell extra och liksom gör allt för att vinna, såklart, det gör man ju varje match, men det är ju speciellt. Så nyckeln är väl att vara lugn och tro på det vi gör och inte bli för övertaggad.
Vi som är supportrar och sitter på läktaren brukar ju ofta liksom dra oss med klyschan att så här, i derbyn tillåts det lite mer, alltså duellspel och lite tuffare tag och sådär. Nu när du har spelat ett derby, känner du att den bilden stämmer? Att så här, jämfört med vanliga matcher så fan, här brukar jag ju få frispark, men i derbyn får jag inte det. Tar man med sig något sånt? Eller är det så, eller är det bara en klyscha?
Nej, men det tror jag. Jag tror det finns en sanning i det nu mot AIK. Han är en av mittbacken. Om det är dansken där, trampar jag av hela min sko. Jag fick ingenting. Så jag hade säkert fått någonting i en annan vanlig match. Men det stämmer 100% det du säger. Jag tror det finns en sanning i det lite. För jag tror själva inramningen och hela alltså miljön i och kring runt matchen. Liksom, det är klart att domarna också kan påverkas av det. Och det, jag menar, vad ska man säga, soft penalties eller soft free kicks. Det är väl svårare att få dem, känns det som i alla fall.
Då så.
Nu har du ju börjat liksom spela lite matcher tillsammans med både Tokmak som har visat sig ja, men, otrolig hög nivå. Han har en bit kvar till matchformen liksom, men också Wikheim. Vad tycker du att de erbjuder i anfallsspelet som kanske inte finns hos Falenius och Gulliksen som du har spelat väldigt mycket med tidigare?
Nej, men jag tycker alltså, Falle till exempel, jag tycker han är en otrolig spets i sin speed och han ger oss liksom ett extra verktyg i att han hotar backlinjen hela tiden. Och Gulliksen har väl lite både och att han är skicklig med boll och även har speed. Skillnaden kanske är att Wikheim och Tokmak är känslan att de kanske gillar kombinera mer och vara i mellanytan mer och liksom köra in mot en och söka sig inåt. Det har jag känt på träningarna i alla fall. Så det är ju både Tokmak och Wikheim är... Alla fyra är ju fantastiska spelare, men Tokmak och Wikheim kanske är lite mer med bollen. Och det är kul att spela med dem allihopa på träningen och liksom bygga upp de relationerna. Och vi kommer ha nytta av varenda en spelare nu, speciellt när det blir tajt matchande också. Så det ska bli kul att få spela ihop med dem också.
Ja, sen ska vi inte glömma bort Haris heller.
Nej, han får man aldrig glömma. Du, Dennis, är du nervös inför imorgon?
Inför imorgon?
Vi tar ut veckans lag. Och med tanke på hur många fula mål som gjordes i helgen så nog fan kan du leta in där alltså.
Ja, nej. Jag litar på en. Ni gör ert jobb.
Okej. Okay. Vi får se. Du är lugn i alla fall. Du är lugn. Okej, fan vad fint. Du, tack för att vi fick ringa.
Nej, tack själva. Ha det så bra.
Ha det gott.
Tja.
Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster. Skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers tvätten nu inför våren. Gå dit med era favoritsneakers, se till att få dem skinande rena innan vi går ut på de sopade gatorna. Men Spången, jag vill höra lite om vår kollektionen. Desert Sunset kallas den för.
Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där linne är en stor del av det. Men inte bara linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schyssta jeans. Det är...
Vem gillar inte linne?
Ja, jag vet inte, men det finns några där ute som...
Har
på ni inte
linneskjorta? Inte... Spring till en MQ-butik eller mq.se.
Men dessutom, ja, en liten detalj som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillorna på MQ. Riktigt schyssta, ja, prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
Spången har två par.
Ja, jag vet Thomas, jag vet.
Jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men hörni, hitta ett par favoritjeans, hitta en favoritskjorta. Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står ju MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
Ja, det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid det här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. Gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500 spänn. Både online och butik. Men en liten extra krydda i det här, Thomas. Mm-hmm. Vi har en tävling.
Det är kul. Det är alltid kul med tävling.
Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på Toto Svenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett presentkort.
Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
Stort tack, MQ.
Vi är väldigt stolta att presentera det här samarbetet, August. Det är ju tillsammans med Mindler. Och det är ju Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är inga väntetider. Du träffar en psykolog vart du vill med din telefon. Ett besök kostar bara 100 kronor och frikort gäller då Mindler är en del av primärvården. Och varför är det så viktigt att prata just kring Mindler, Agge?
Ja, men jag upplever, och många med mig också, att det finns ju... Det finns någonting jobbigt att prata om de här sakerna, och Mindler vill ju bryta stigmat som finns när det kommer till att prata om mental hälsa. Inte minst bland män upplever jag det som att det kan, ja, men det kan finnas en tröskel att faktiskt öppna upp vad man känner och hur man mår. Och därför tycker jag att det är väldigt glädjande att på senare tid så är det ju många idrottsmän och kvinnor, några i Allsvenskan, som har öppnat upp och pratat om sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt, vilket jag tror man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
Verkligen, och du hade ju en intressant gäst i eran podd för några veckor sedan. Det var ju en psykolog med. Lyfta ja, någonting
exakt.
Kring det här.
Ja, men det var intressant. Jon Hasselqvist heter han, och det var ett väldigt intressant samtal där vi kom in på hur mycket det mentala spelar in i form av prestation, men också hur viktigt det är att man som människa ska må bra för att prestera. Och det går ju att applicera såklart på fotbollsspelare, men också på sådana som du och jag, alltså vanliga människor i sin vardag. Att det är viktigt att lyfta upp det till ytan och att hantera det.
Verkligen, och känner ni att ni vill ha någon att prata med, så finns ju Mindler där för er. Och det som är så himla bra är att du väljer själv vilken psykolog du vill prata med, och du kan byta om du känner att ni inte riktigt klickar. Och Mindler finns ju för alla som är plus 18 år. Så gå in på mindler.se och läs lite mer och boka din tid hos en psykolog redan nu om ni känner att ni behöver liksom hjälp kring det här ämnet.
Stort tack till Mindler.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Härligt, det var också Dennis Hymmet som nog märkte man att det var lite lättare axlar efter,
ja,
det där målet.
Ja, verkligen, och som han, jag tycker han har förtjänat det här målet också. Det är också som du var inne på, att han är helt, alltså, involverad på spelet på ett helt annat sätt än tidigare matcher. Och han är, alltså, vissa tillfällen är han liksom nere i backlinjen och hämtar boll. Och jag vet inte om det finns något liksom moment i det där som gör att vårt centrala mittfält har liksom blivit lite, ja men, störts lite tycker jag. Jag tycker inte det ser lika bra ut som det gjorde när Schüller var hel. Och vi laborerar ju ganska mycket på det där centrala mittfältet. Och Lidholm kanske inte kommer upp till samma nivåer. Vi har sett Svenska Cupen. Jag är ju inte heller en dundermatch igår. Han blev utbytt mot Albin Ekdal.
Och var väldigt frustrerad i paus.
Ja, otroligt. Och jag tycker Albin Ekdal också kommer in och, ja, men han börjar se lättare och lättare ut i kroppen. Och jag tycker att så här, det finns, ja, det vet vi alla att det är en kvalitetsspelare, men han har inte riktigt fått ut det hittills i Djurgårdströjan. Men jag tycker att man börjar se liksom den nivån någonstans som man förväntar sig av honom. Så jag tror inte heller att Lidholm ska vara liksom helt säker på sin startplats. Och vi pratade eventuellt om det skulle varit Besard som kanske petade Lidholm och kört Albin Ekdal. Men det är lite oroligt där på det centrala mittfältet, och skadan på Schüller har stökat till det lite, kan jag tycka, för att inte det samma stabilitet som det varit innan, och allt från liksom uppspelsfas. Nu löser vi ändå det defensiva som var lite skakigt, eller ganska skakigt mot Häcken. Det är en helt annan defensiv vi får se igår.
Men här och nu då, vilka startar centralt mittfält i derbyt? Alltså, jag tycker, det är inte lätt alltså.
Nej, men jag tycker att Besard förtjänar det. Jag tycker att han gör en bra insats och någonstans liksom syr ihop det med backlinjen på ett bättre sätt än vad Albin gjorde den senaste matchen mot Häcken. Sen kanske vi ska ha in Albin Ekdal istället för Lidsholm. Det är också hårt mot Lidsholm. Han gör ändå mål men ska ändå vara med och liksom påverka spelet mer än vad han är just nu. Så att jag skulle inte vara helt främmande för en Besard, Albin och Lukas Bergvall som startar på det centrala
Bergvall
mittfältet.
Bergvall är ju given.
Ja, men verkligen.
Vill man ändra så pass mycket av spelet inför alltså, ett derby då?
Det trodde man inte för en månad sedan. Nej. Att det skulle jobbas Albin Besard på mitten.
Och sen det är ju kvalitetsspelare såklart som kommer in istället. Men även Lidsholm har en bit kvar till liksom den nivån vi såg i Svenska Cupen.
De fick ganska mycket kritik framförallt efter Häckenmatchen. Lidsholm. Och det... Jag förstår väl, han har inte varit så dominant på det sätt som han var under kanske kuppspelet och även framförallt kanske i BP i fjol. Men jag, så här, om jag ska prata i Djurgårds synpunkt så tycker jag ändå att han sitter på alltså kvaliteter som jag inte riktigt tycker att de andra av de två sittande, eller hur man nu ska benämna det, har i sin höger fot. Jag
tror men har
att,
inte riktigt kommit fram de två senaste matcherna
i alla fall. Det håller jag med om, men jag skulle liksom, om jag ska rådge Djurgården här, det är många som stänger av
hela livet.
Ja, men då skulle jag ändå ha tålamod med Lidsholm. Jag tycker
sen är det också, det är derby. Alltså hans fot på fasta, vet vi om, håller klass, så att jag tror inte heller att Lids kommer petas. Men jag tror att Kim och Tolle har huvudbry gällande vem ska spela bredvid. För att Leach har i min bok blivit tydligt sämre av att inte ha Kyller där. Och än så länge har man inte träffat rätt med Kyllers ersättare. Nu har Albin startat en, Besard en. Ingen utav dem har egentligen gått in och tagit chansen och visat det är jag som ska starta.
Det är ingen
nu
som tagit starttröjan liksom så tydligt. Och det är klart, det är lite oroväckande. Och det här har vi upplevt förut också när Rasmus Kyller har varit borta från Djurgården. Att det har blivit oroligt i liksom truppen överlag. Och det är ju liksom så här, med det sagt så är det ju en av våra absolut viktigaste spelare tillsammans med Marcus Danielsson. Och Kyller är ju inte en spelare som syns särskilt mycket. Men när han väl är borta, då syns det otroligt mycket att han just är borta. Så att huvudbry på det centrala mittfältet och även liksom på yttrarna, men nu vet vi att Tokmak kommer ju inte starta.
Ni har ju också lärt er att ha huvudbry på yttrarna, för det har ni haft nu i ett och ett halvt år.
Ja, men lite så har det ju varit
där har
faktiskt.
Ju ingen tagit chansen på evigheter.
Och sen gör Falens ju inte en dålig match, men han tar inte heller liksom chanserna att liksom, jag vet inte, cementera sig ordentligt på den där högerkanten. Och det kanske eventuellt blir en Harry som startar i derbyt, som kan erbjuda det. Lite mer liksom pressspel än vad de andra kan göra.
Vad är status Tokmak? Alltså hur fysiskt, hur långt ifrån är han en startplats, tror du?
Jag tror väl att närmre, nu är vi i mitten på april, men, ja, men någonstans liksom runt cupfinalen så ska han någonstans kunna ha liksom 90, i alla fall starta matcher. Han är ju inte där fysiskt.
Han är inte, liksom, det är inte start i derbyt läge.
Det tror jag inte, och inte vad man har hört heller. Liksom, att, eftersom att han har varit så långt ner i frysboxen borta i Ungern, så har han liksom en bit kvar liksom i matchtempo och även liksom i kondition. Men så här, hade han varit i full form så är det ju klart en spelare som ska starta. För jag tycker också att han kommer in och gör det bra den korta stunden han får mot Sirius. Och det är ytterligare liksom en gång.
Jävla potent nödraket då på bänken.
Ja, otroligt lyxigt, såklart.
Alltså, en spelare i Sirius, nu tycker jag, alltså jag tycker Sirius startar ganska bra. Jag tycker de är bra första 20, men sen går ner sig. Jag tycker inte att Christer Mathiasson får träff i de byten här. Han plockar ju både Jocke Persson och
Milleskog
som jag tycker så här,
ja, Milleskog är märklig, tycker jag. Jag tycker
också att så här, för mig då som såklart satt och jobbade tvåan på Tele2 igår, så blev jag sen när det dubbelbytet sker så här,
för tidigt.
Okej, ja men så här, fine. De har inte dagen hittills idag, men jag kände ändå hela tiden att här kan det ändå, det kan sprattla till från ingenstans. De kan skapa någonting ur ingenting.
Alltså de såg heta ut utan att få till det.
Ja, så här, sista delen i deras aktioner liksom lyckades de inte med under den timmen de spelade. Men man kände i alla fall gjorde jag det som såklart hoppades då på Sirius. Att så här, de kommer fortfarande kunna skapa någonting ur ingenting. Jag tycker inte alls att de får träffa de bitarna. Jag tycker att Sjögrell som blir utbuad varje gång han hade bollen, det är han som är inblandad i den situationen med Wikheim ju. Jag tycker att han är direkt svag. Jag tycker Marcus Lindberg som också byts in är svag. Så det är lite frågetecken kring det taktiska där. Men en spelare som jag vill lyfta alltså. Och det är ingen liksom, spaning på det sättet. Vi har ju sett honom. Men Leo Valta alltså. Alltså Djurgården är en av de tuffaste matcherna på året för alla lag att komma till Tele2. Men vilken spelare det där är alltså. Det är herregud alltså. Alltså så jävla trygg med bollen. Bra i passningsspelet. Kan också driva boll på ett sätt
alltså,
som är...
Rapp,
alltså, han är svår att få tag på. Utan att liksom glänsa här, för att Sirius utöver första 20 är ganska svaga. Men man ser vilken otrolig värvning det där är. Så det här kommer bli riktigt, tillsammans med Stensson också.
Ja, och Sirius behöver ju inte skämmas för den här förlusten på så. Alltså det är en målvaktstabbe.
Det är fler lag som kommer torska.
Ja, men det är, och så här, det är, målen är ju en målvaktstabbe och ett jävla drömmål utav Hymmet. Alltså det är ju vad det är liksom borta mot Djurgården.
Ja, sen utöver det så är det ju inga jättechanser för någon av lagen.
Nej, Djurgården ska väl ha en straff där när Lukas Bergvall går ner, men det har vi lärt oss i den här jävla serien. Att det
kan vi döda surret om att vi får allting med oss, va?
Men ni får det
vid 0-0 har vi fått den.
Jag hade i alla fall...
Se till och med jag om utan linser på läkten att det där är straff.
I alla fall 5 stycken djurgårdare med sån här Gulliksen-bilden som skrev till mig att alltså, hur var det med den egna regelboken där?
Mm. Såklart du hade.
Så den kan vi döda nu.
Ja, just det.
Det finns
ja.
Just det.
Zoomarna går inte på allt på läktarna.
Ska vi släppa diffen mot Sirpan?
Ska vi glida över till 3 poängen på västkusten där?
Till guldfågeln. Och sen frågar vi Jocke Hane med vilka känslor han åkte till guldfågeln med. Det målades ju upp som ett ångestmöte. Båda på nollpinnar. Men liksom, hur var pulsen när du begav dig?
Det var ju mer krydda på vägen hem än vägen dit.
Hade du ens puls när du kom fram till arenan?
Jo då, nej men vi var nog ändå ganska så här, tillförsiktat. Fan, Kalmar har inte sett så jävla spännande ut heller. De borde ha ett spel som ändå passar oss. Och det är också dags att vi får lite utdelning. För jag tycker helt ärligt att i de första omgångarna så har vi haft en stor portion oflyt ändå som inte har fått med oss ett enda poäng. Och ja, det var väl ungefär det som hände, skulle man säga. Kalmar var faktiskt otroligt bleka, får man säga.
Alltså usla.
Ja.
Alltså det är en märkligt svag prestation från Kalmar.
Konstig insats av dem.
Ja, alltså att Blåvitt skulle se ut som Blåvitt såg ut, det kunde man ju lista ut. Men att Kalmar skulle vara så pass bleka, ofta är det ju alltid den här trötta sägningen att säga, ja, de var dåliga men vi gjorde dem också dåliga. Här var det så här, Blåvitt gjorde absolut Kalmar dåliga, men de gjorde också sig själva ganska så jävla dåliga, för man fattade aldrig riktigt, vad är det ni vill här?
Men något som var väldigt konstigt tycker jag, alltså efter första halvleken så kändes det som att shit, Kalmar har knappt fått låna bollen lite granna, ändå är bollinnehavet 50-50 i den. Det kändes, jag bara, va?
Är det sant, var det?
Ja, Kalmar vinner alltså bollinnehavet i den här matchen.
Mm-hmm.
Och jag vet inte om det säger så mycket om någonting egentligen, men det säger ändå att Blåvitt kan vara så pass dominanta i första halvlek framförallt och att Kalmar ändå vinner bollinnehavet. Det säger kanske någonting om att så här, vi ska inte hoppa på full blown axén spåret här. Men att fan, det är saker som inte stämmer i den där speluppbyggnaden just nu alltså.
Ja, och sen så kan man ju säga, alltså, man kan ju slakta Kalmar precis hur hårt man vill för det där målet. För nu är det andra gången i år som de släpper in, alltså som de bara ger bort ett mål mot ena gången Bayern, andra gången Blåvitt. Men det är också ett Blåvitt som ju inte är uppe och stöter och pressar med en gubbe, en ensam nia som upp och springer. Utan när Blåvitt bryter den där bollen, så är det liksom, det är nästan 4 man i offensivt straffområde upp och pressar.
Exakt.
Det är också en grej man lite glömmer bort för att man tävlar om en som kan slakta Kalmar hårdast.
Ja, men man har ju sett att okej, de fortsätter med de här uppspelen. Då går vi upp och tar bollen. Ungefär så skulle man kunna vända det till liksom.
Det är inte bara ett resultat av att Kalmar är ruskigt naiva. Det är ju också ett resultat av att Blåvitt har bestämt sig för att okej, vi är på bortaplan, vi står på 0 poäng. Det hade inte varit jättekonstigt ifall Jens Asko blev superresultatcynisk, kanske drog hem styrkorna, ligger lite lägre, och så får vi kontra när vi får chansen mot ett Kalmar som gillar att ha boll. Alltså, vi har ju sett AIK möta Kalmar i ett läge där Kalmar måste vinna. AIK var vidare på krysset. Det var inte ett AIK som stod med 5 man runt offensivt straffområde och pressade. Här är det ju faktiskt ett Blåvitt som gör det. Och där ska ju Jens Asko ha liksom beröm för att han kliver ut med den modiga taktiken borta mot Kalmar.
Nej, men för att vara ett Blåvitt som ändå är relativt sökande, eller vad man ska säga, i sin spelidé, som ställt om väldigt mycket. Vi har en del pusselbitar som verkligen saknas i form av Källerup till exempel. Då. En ordentlig nia. Det är ändå en stor portion pondus tycker jag, åka till en bortamatch på Kalmar där man inte har vunnit sedan 2015 och gå ändå ut och ta taktpinnen i matchen. Alltså, jag tycker att det är det är steg framåt.
Ja, Blåvitt såg ju ut så som de gjorde under den fina perioden, alltså sen sommar, tidig höst i fjol, när man har ganska många insatser i rad som är riktigt bra.
Ja, men det var Djurgården hemma, Malmö borta.
Men just med det här pressspelet där man får ordentlig bit på Kalmar, för att de alltså, målet blir till så, och de fortsätter ju i någon mån så även efter det, att spela kort, och alltså, det kan inte göra något problem, att det är ju så Kalmar spelar. Mm. Problemet här är ju att de inte lyckas ta sig ur pressen på något sätt. Alltså, deras centrala mittfält blir totalt uppkäkade. Alltså, Gojani Romario är ju... Gojani vet jag inte vad han håller på med den här matchen. Han ser dessutom, dels är det han som slår bort bollen som leder till målet. Men efter det ser han dessutom, istället för att på något sätt knyta näven i fickan och se till att höja sig och liksom kompensera för det misstaget, ser ut som att han springer runt och tycker lite synd om sig själv, att åh, det där var vad jobbigt det där var, och det gör ont, nu kommer någon jävla Malik här och trampar mig på hälarna, och det är jättejobbigt att spela den här matchen. Jag förstår inte allt vad de håller på med, alltså, det här sagt utan att ta bort någonting från Blåvitt, som jag som sagt tycker gör en bra match över 90 minuter. För att det man också såg framför sig var väl kanske att nu gör ni ett mål så här halvtidigt utifrån 90 minuter.
Man tillbaka.
Att, men sjunker vi tillbaka, och sen så forcerar Kalmar in en boll. Ska ju sägas att de är ju otroligt nära via Dino Islamovic, som ju var kul, som ni flaggade för inför i BB-podd, att han skulle göra mål. Det är en otrolig bränning. Alltså, det är en riktig bränning.
Ja, den är sjuk.
Där stod hjärtat still på Patrik Lindberg.
Ja, det kan jag förstå.
Min kollega som ändå var ute och sa nej, han är inte matchform. Det är skönt att han inte hann.
Men
han fick ju rätt där då.
Ja, men och det är väl plussa för på något sätt så, är ju att man även efter målet fortsätter man ju att kliva högt, så att säga. Så att Kalmar får ju... De spelar ju av väldigt mycket tid själva för att Blåvitt ligger högt på dem. De tillåts ju inte stå och spela någon form av liksom powerplay runt Blåvitts straffområde sista 20, utan Blåvitt fortsätter ju stå högt, och de har problem i passningsspelet, Kalmar. Jag vet inte vad det är som liksom skiljer så mycket från fjolåret, för att de ser enormt trubbiga ut. Jag vet inte om det kanske är den dåliga starten som har satt sig mentalt på något sätt, eller vad det beror på.
Vi ska komma tillbaka till det. Vi ska ringa, på tal om liksom debutant målskyttar i Pittas och Hymmet, så ska vi också ringa debutant nolla Elis Bichesari, som fick hålla en välförtjänt nolla borta mot Kalmar. Han har inlett den här säsongen så bra som bara han kan inleda, trots att liksom resultaten har gått lite emot oss. Elis, välkommen till Toto-svenskan.
Tack så mycket, tack.
Hur mår du idag?
Jag mår väldigt bra faktiskt, det gör jag.
Hur förlösande var det att liksom få vinna en match, men också att få hålla nollan?
Otroligt skönt, speciellt för att vi tog 3 poäng såklart, men den här nollan för mig är också viktig.
Hade du också hjärtat i halsgropen när Dino Islamovic kommer helt ren i boxen där i andra?
när jag vände mig och kollade på honom, så ser jag att han står rakt framför mig, och jag bara, ah, shit. Men det var tur att han missade.
Ja. Men du, utöver det så är det ju faktiskt ett IFK Göteborg som har väldigt bra kontroll på Kalmar. Kalmar som har svårt att komma till liksom sista tredjedelen och sådär. Delar du den analysen, och vad var det ni gjorde så bra som inte lät Kalmar komma upp?
Nej, men jag tycker vi gjorde det bra i alla delar. Vi började ju längst upp med våran press och så. Och så tycker jag att det bara fortsätter hela vägen ner till oss. Bra kommunikation och allt liksom.
Det har ju trots allt varit två liksom, hur var den här matchen för dig? För att jag menar, ni hade ju dessförinnan en lite mer frustrerande match borta mot Halmstad, där de gör 1-0, och sen är det ni som har bollen i liksom 90 minuter i sträck, och du kan göra vad du vill i eget straffområde, du har ingenting att göra. Det har ju varit två matcher där du inte haft jättemycket att göra nu.
Nej, det är ju så. Alltså, det är upp och ner. Om man tänker på de två första matcherna, så ja, första matchen är ju speciell. Där är vi 10 man i 60 minuter och släpper in 4 mål. Väldigt tråkigt. Och sen mot Halmstad så gör de ju mål på första skottet de har. Och så faller de hem och vi anfaller i 90 minuter. Alltså det är svårt att säga. Alltså, ja, det är två olika matcher, om jag ska vara helt ärlig.
Hur var stämningen i omklädningsrummet efter den här matchen då? För jag kan tänka mig att det var lite tyngdare som lättade från axlarna när man tar första segern.
Det var otroligt bra faktiskt. Skitbra stämning.
Hur har det varit för dig? Det måste jag fråga också. För att det vart ju verkligen... målvaktspositionen är ju så pass jävla speciell att ofta har man en etta, och så är det den som står liksom i 30 omgångar mer eller mindre. Och dyker upp skador, så man kanske kan få lite längre förberedelsetid, men... Pontus skada kom ju verkligen liksom precis innan allsvenskan och du har liksom kastats in i det. Hur har det varit nu när du liksom, fall du zonar ut lite grann?
Så det har varit speciellt faktiskt. Det brukar inte hända så här i alla fall. Men jag tog ju som det kom. Alltså, det kom som en chock. Så jag har inte hunnit tänka på det så mycket. Men jag tycker ändå att jag har fått bra hjälp från mina lagkamrater och tränare. Att så i läget liksom. Det är bara att köra.
Du har ju en väldigt speciell spelstil ändå. Liksom. Du är inte den där klassiska målvakten. Det är väldigt mycket spel med fötterna. Det har ju varit inne på du och jag tidigare. Men när man, det blir ju också kanske lite en extra fokus då när det är en ung målvakt som är orutinerad och kommer in, kastas in. Och så är din grej att du har mycket boll och slår mycket passningar. För där finns det ju verkligen liksom risk att göra bort sig, eller vad man ska säga. Men jag tycker när man såg mot Kalmar, det var väldigt mycket självförtroende i de första passningarna. Jag kände bara, shit, nu är vi där vi ska. Kändes det så också, eller?
Ja, men alltså, jag har alltid sagt att jag känner mig bekväm med mina fötter. Och så. Alltså, jag älskar ju att vara delaktig i spelet. Så jag man ska inte tänka på liksom att det är risky. Det är ju klart det, men det gynnar ju oss när vi väl kommer förbi och allt.
Hur mycket,
det ser vi liksom.
Hur mycket av det, alltså, det är ju på något sätt trendigt att prata om just spelet med fötterna vad gäller målvakt och sådär. Samtidigt som vi också har... Din motståndare eller målvaktskollega eller hur man nu ska se det från igår, Samuel Brolin har haft ett par situationer där han har varit inblandad i baklängesmål och sådär. Hur mycket, alltså, om man ändå känner sig bekväm med fötterna, det förstår jag. Det gör ju många av målvakterna i din generation så att säga. Men hur mycket liksom värderar man det där att vara modig kontra att på något sätt ändå bedöma risken?
Nej, man måste vara lite street smart också tycker jag. Alltså, man kan inte spela loss alla lägen. Man måste ju också kunna ha den här längre alternativet såklart. Och det är väl från person till person hur man tänker på det.
Och hur mycket av det är det bara liksom en, vad ska man säga, naturbegåvning du har haft sedan alltid? Eller är det BP-skolningen att det har jobbats med fötter och passningsspel tidigt?
Nej, men BP-skolningen skulle jag kunna säga. Det är därifrån. Det är mycket med fötter.
Vad är största aha-upplevelsen hittills då vad gäller allsvenskan? Alltså att gå från liksom juniorfotboll upp till seniorfotboll och fulla läktare och sådär. Är det någonting du har hajat till på som är så här, okej, det är så här man gör på den här nivån. Så här gjorde man inte på den nivån jag kom ifrån. Alltså är det anfallare som kommer att trampa dig på tårna på hörnen med flit eller vad? Är det sådana grejer som skiljer sig?
Ja, alltså det är lite mer fysiskt såklart. Men mest del att hur man kommunicerar till sina lagspelare. Det är riktigt svårt nu när det är så många i publiken. Om man jämför typ med P19 och sådana grejer, då är det ju knappt någon som skriker i läktaren. Medan här så hör man ju knappt sig själv. Så det skulle jag säga är det största.
Ja, du har fått trycka till lite mer med rösten nu.
Ja, exakt. Exakt.
En liten detalj man inte tänker på.
Gå till röstcoach. Nej, liksom.
Vissa går till så här mental coach, målvakter som kommer från U-nivå, de får gå till röst.
Lär sig skrika.
Så här, skrik med magen.
Gå till kapon. Hur skriker man högt?
Vem i Blåvitt är bäst på att skrika högt då? Gustav eller?
Gustav Svensson skulle jag säga. Han har mest tryck i rösten.
Du har väl också, alltså Lee Baxter är inte helt dålig där heller.
Nej, nej, absolut inte. Nej.
Är han fortfarande lika bitig, Li?
Hur menar du då?
Alltså, när han var målvaktstränare i AIK så var det ju typ, han var ju typ också fystränare. För att han hade ju liksom drömtorso, bäst tränad i hela laget. Har han hållit i det eller har han slappat lite?
Jag tror han har det kvar i sig alltså.
Okej. Okay. Kul att höra.
Kör inte så mycket bara Uber där ute.
Nej, exakt. Vad är det som väntar härnäst för er? Det kommer väl lite roliga matcher nu med Peking och sen vänta derby mot Häcken. Och för din del så är det väl bara borra ner och gasa?
Ja, det är så enkelt sagt.
Du, Jocke, har du något mer?
Jag har en fråga som jag kom på att jag glömde när jag gjorde intervju i BB-podden Morris Mår med Elis. Och det var ju också så här, vilka målvaktförebilder som du har haft när du varit liten och så. Och den glömde jag helt. Och så då tänkte jag, då passar jag på nu och sticka in den istället.
Jo, det är ju Iker Casillas. Men det är, det är mer personligt. Alltså det är så här, det är mest för att jag och han är nästan lika långa. Mm. Vi båda är vänsterfötter. Och att han fyller år dagen efter mig. Så det har mest varit bara något personligt.
Alltså nu när du säger det så ser jag ju också... Det är lite Iker Casillas stil över dig på plan.
Verkligen.
Ja, men det, ja, tycker jag också.
Men jag är lite nyfiken på liksom, stödet du får från målvakterna i laget. Liksom, Pontus Dahlberg är ju borta ett tag här nu, men är han fortfarande liksom nere och ger dig tips och råd hur du ska tänka i ditt agerande nu som första målvakt i Göteborg?
Ja, självklart. Han har supportat mig väldigt mycket faktiskt. För han själv var i samma ålder som mig när han fick spela. Mm. Så han har ju också gått igenom ja, men samma grej. Så han är alltid öppen och säger, om det är något, kom fram till mig. Och så kan jag ha en dialog med honom. Samma sak med Anders. Han är ju erfaren. Och han har ju supportat mig oerhört mycket. Samma sak med Adam.
Hur viktigt är det att ha en sån som Pontus? För just som du är inne på, alltså det är jävligt häftigt att ni har lite liknande resa. Att han fick också kastas in i just IFK Göteborg i en väldigt ung ålder. Vi vet om att det är en ganska utsatt position. Alltså hur mycket lär man sig av att ha den typen av förebild nära sig?
Väldigt mycket faktiskt. Alltså det är, först och främst ger mig trygghet. För ja, men vi kan ju bolla fram och tillbaka om grejer som vi båda känner. Alltså olika situationer och så. Men även i att... Ja, men att han hjälper mig helt enkelt. Alltså, trygghet är det.
Det förstår jag verkligen. Elis, stort tack för att vi fick ringa och grattis igen till segern.
Tack själv. Tack så mycket.
Och
tack.
Första nollan, det ska man fan inte glömma bort. Alltså. Den tar vi med oss. Tack. Den tar vi med oss.
Självklart.
Ha det bra.
Självklart.
Ha det bra, Elis.
Samma.
Tja. Jocke, det var ju lite förändringar i startelvan igen. Oskar Pettersson var väl tillbaka på kvisten. In istället då med Olsson som högerback. Och han gjorde det bra.
Det får man verkligen säga. Lite sådär också. Mycket skador alltså. Vi har en startelva på skadelistan som skulle kunna gå in och göra ett okej jobb. Nästan.
Fan, ska ni och ska AIK Blåvitt gå hand i hand den här säsongen också?
Ja, men det verkar ju så. Vad var det för mål båda lagen fick i det här omgången? Alltså, Emil Salomonsson då som är borta en tid. Och då, jag tror kanske inte att man hade slängt in Sebastian Olsson direkt annars. Men nu var det liksom inte mycket att välja på här. Men han gör en jättebra match. Alltså... När man kommer in som en sån spelare som Sebastian Olsson har varit för Blåvitt, som är, har varit offensivt jävligt dominant när han har liksom kunnat spela, så går han ner och gör en defensivt jävligt bra insats istället. Han är ju en av dem som är i vägen för Dino Islamovic någon gång där till exempel. Så det tycker jag är väldigt fint att se. Sen så orkar han väl inte riktigt hela matchen.
Vet du vad jag tror med tanke på när bytet kommer?
Ja, det var inte Dino där kanske.
Nej. Det jag tänkte när jag såg att Sebastian Olsson var tillbaka in i startelvan. Alltså så här, det är klart att mitt svartgula AIK-hjärta tänker, okej, bra spelare, skadebenägen. Mm. Alltså man sitter ju liksom så här, han kanske går sönder igen. Mm. När han väl får starten året borta länge och så ser man att skylten kommer i 69:e. Mm. Man vet vad Sebastian Olsson är för personlighet. Mm. Alltså han säger ju gärna inte till att han kör har ont, utan han kör på. Mm. Han gör en jävligt bra match. Blåvitt är i desperat behov av den här poängen. Men jag är ju helt övertygad om att det är förbestämt. Att fysteamet innan har sagt att 60 minuter, det är vad han får idag. Mm. Bytet kommer i 69:e. Det hade varit lätt för Sebastian Olsson att gnugga på. Ja. Det hade varit lätt för Jens Asko att säga till fysteamet, nej men han känner sig fräsch, han kör. Och så kommer skadan i 75:e och så är han borta i 4 veckor till. Mm. Så att det var ju alltså, bra gjort att ta han trots att han var bra.
Ingen jävla jinx nu, den har vi dödat har jag sagt. Men, ja, det är absolut, det är du, jag köper lite resonemang där, helt klart.
Men var Osantos framme i banan igen?
Ja, det
också viktigt för
gav ju 3 poäng skulle man väl kunna
säga. Han var bra.
Bäst på plan.
Tillsammans med Pynt, eller?
Pynt också väldigt bra. Jag tycker den bästa matchen i Allsvenskan i alla fall han har gjort. De andra kan man kanske inte jämföra så mycket med. Men jag tycker han är väldigt bra på... Alltså det som Kalmar gjorde dåligt, det gjorde Pynt bra i Blåvitt.
Ja, alltså han är liksom lugn och säker och stabil och liksom... Men
man ser att de har ju några varianter när bollen kommer hela vägen bakifrån. Några varianter på trianglar som funkar. I alla fall mot Kalmar då. Och där är det ju han som är arkitekten bakom dem.
Känner du att, alltså nu väntar Peking och sen väntar Häcken. Känner du att så här, okej, nu har vi hittat elvan? Alltså det är så här, för att nu är det ju, det är Arbnor som någon form av falsk nia. Medan Paulos till vänster och Santos till höger som får liksom mata på i djupet och med sin snabbhet och sådär. Ja, men, gnugga på.
Det är väl Lars Skellerup emot då. om han, de säger att han ska vara aktuell för spel i matchen mot Peking. Får väl se hur det känns i veckan och så då. Kanske inte från start, eller så slänger de in honom från start och försöker sätta tryck. Jag vet inte.
Men backlinje och mittfält känner, och målvakt givetvis. För ja. där finns ju knappt någon bakom nu när även den inlånade norska andreslipsen har gått sönder.
Nej, men just där bak finns inte jättemycket att välja på just nu. Därför också väldigt glädjande att Anders Tronsen också gör en stabil insats på vänsterbacken, får jag säga. Väldigt stabil.
Vad har vi för status på Oskar Pettersson då? Kommer igen som en någorlunda prestigevärvning till Blåvitt och får liksom nöta bänk match ut och match in här nu.
Jag har verkligen inte gett upp på honom, för att jag tror att också att han har lite skalle i det här. Det har varit ett spel som inte har passat honom alls alltså. Och det har inte heller passat som såna matcher som Halmstad. När vi har bollen hela matchen uppe, det blir inte den spelaren. Det kommer komma matcher där Blåvitt får utrymme och kontra också. Då hoppas jag verkligen att man hittar en
bra roll. Otur då för Oskar Pettersson. Alltså, han hade ju också passat perfekt i den här matchen.
Ja,
i den höga pressen och
det intensiva.
Det är vi tre omgångar in. Man ska såklart inte ge upp och kasta in handdukar och sådär. Men fortsätter det så här och fortsätter liksom... retoriken, alltså varken Ola eller Jens kommer ju säga utåt att han passar inte riktigt våran modell, men är det det som är någonstans retoriken och andemeningen mellan raderna, då är det ju lite grann också att underkänna sig själva, för det är en gubbe man har plockat som bossman, det är en gubbe som har spelat allsvenskan i ett år,
första man tar
inför att bygga om inför det här året. Det borde ju vara så här, ja, vi vet vad vi får och vi vet vad vi vill ha ut och vi vet i vilken roll han ska spela. Och sen när han väl är på plats så är det så att han passar inte riktigt in. Nej, varför tog ni honom för det? Nej, ni vet ju vad det är för gubbe liksom.
Jag tror också man kommer varva en del med Paulus där kanske. Nu var ju Paulus den som gjorde mål mot Djurgården. Så att det är väl naturligt att han får fortsätta spela. Men det är ju klart att har man lagt den här satsningen på Oskar Pettersson, så måste man ju ge det ett ordentligt försök och få honom att hitta in i laget helt enkelt.
Är man orolig för ett missnöje som kommer börja liksom gry hos honom?
Alltså, inga allsvenska spelare på den nivån som har gjort det de säsongerna bakom sig ska ju vara nöjda med att sitta bänk. Men han känns också som en smart kille, det märker man ju när man pratar med honom.
Alltså både smart och frispråkig.
Ja.
Alltså han säger ju också vad han tycker liksom.
Mm.
Så att det blir intressant att följa Oskar Pettersson framöver. Liksom,
jag ska göra en Bosse och sälja i sommar.
Då går ju de plus, det är ju Bossman.
Ja, exakt.
Känslan är väl att det är väl kanske framförallt Paulus Abraham han ska konkurrera ut. Utifrån att Paulus också, alltså jag tycker att han gör en okej match mot Kalmar, men att Paulus är trots allt här på lån så att säga. Långsiktigt är det ju smartare på något sätt att spela Oskar Pettersson där. Utifrån det perspektivet, så länge inte Paulus Abraham slaktar såklart.
Ja, nej, men det är väl livet. Sen så precis här och nu så handlar det ju om att ta in poängen på kontot helt enkelt. Så skapa sig lite arbetsro. Men absolut, det är ju ett litet frågetecken som vi gärna vill räta ut helt enkelt.
Men i övrigt så var det ju inga frågetecken överhuvudtaget på guldfrågan, utan det var utropstecken. Och det var ju snarare, alltså hade Dino Islamovic gjort mål på den där sista chansen, då hade ju man visserligen jublat, men man hade också känt att kanske inte riktigt helt rättvist. Nej, ett oavgjort resultat här.
Inte det minsta rättvist. Så att, jag har sett också resonemang här nu liksom, att om Kjellerup hade spelat tre matcher så hade han gjort 6 mål eller något.
Ja, just det.
Galna resonemang. Riktigt där är jag inte. Men jag ser ju också att det verkligen är en pusselbit som skulle kunna göra stor skillnad
för
den dimensionen i det.
Det håller jag med om, men jag har ju lite svårt att se alltså formationen, vem flyttar man på och i vilken roll. Alltså att Lars ska spela längst fram nia och vara jättenära straffområdet, det fattar alla. Men Arbnor ute till vänster, han vill gärna in i mitten, vart ska Paolo spela? Oskar Pettersson hamnar ännu längre ifrån om Santos ska vara högerytter. Så att det blir visserligen angenäma problem och hård konkurrens om positionerna, men också att det kanske är en bänkning för mycket.
Ja, men det är väl klart att om man har många fina, roliga, bra leksaker så vill man ju leka med alla samtidigt.
Nej, exakt.
Men hellre att vi har in en ordentlig nia i det här läget nu än att vi inte har det. Det tror jag alla som kollar Allsvenskan skriver under på.
Ja, jag ser så orimligt mycket fram emot lilla Totosvenskan derbyt i helgen. Blåvitt Peking.
Ja,
båda går in lite ändå stiva i korken nu.
Lite feeling.
Ja, lite känsla feeling. Och sådär. Och förloran tillbaka i någon form av ångest.
Vet du vad man också är sugen på att se? Eller kanske inte. Den här Laurs i Allsvenskan. För att hela surret runt Blåvitt har ju varit, hade vi bara haft en nia. Mm. Så när nian väl är inne, då räknar man ju med, då är Blåvitt med om att fighta som Europaplatserna.
Det är ju också ett av lagen, Blåvitt och Peking, som förmodligen går om Gnaget, va? Eller?
Förmodligen. Hur menar du då?
Ja, men om Gnaget förlorar derbyt och så.
Jo, men har...
Ja, det är ju på någonting där, det är förmodligen. Vi har ju 2-3 senaste där, så att... Där är på
i Allsvenskan där. På Friends?
Nej, men det är 2-3 senaste matcherna vi har mötts.
Det var inga straffar nu.
Vi spelar inte.
Ja, men det var ändå seger. Det var ett lag som gick vidare.
Vi spelar inte med straffar i... Vi
kan inte göra mer än vad man behöver, Fredrik.
Exakt.
På tal om styva i korken.
Mm.
Diffen med... Lite mer rimligt styva i korken, men... Ändå lite orimligt styva i korken.
Ja, så är det. Men det är Fredrik allt.
Ja, det är klart att Gnaget ska sitta här och kaxa upp sig efter en seger mot nykomlingen hemma på Friends. Liksom.
Obesegrade 2024 över 90 minuter i tävlingsfotboll.
Det hade jag varit minst kaxig i studion idag, väl?
Det är en del tuppfäktning där också nere i hörnet.
Det ska det väl också vara.
Det ska det definitivt vara.
Jag vet inte
hur kaxiga VSK är. Efter
alltså, så synd om
ja,
dem.
Man det
ja, men jag gör
nej.
Faktiskt det.
Nej, det gör man inte.
De har ju en boll som är solklart inne.
Jo, jag vet. Men
är den solklart
inne? Jag tycker att det är det.
Den är inne, punkt.
Ja, solklart.
Jo, men vet ni vad jag gör här? Jag hoppar ju ner i den hanäska motvallsbåten. som ju är en liten jolle.
Men jag har ju också ibland.
Den är svår att styra.
Men det är alltid en plats
men jag vet ju vad Jocke Hanas tycker här. Och här tycker jag som Jocke. Nämligen att nu börjar det bli lite för mycket gulligullande med att Västerås spelar rolig fotboll. Och då hoppar jag ner i motfallsbåten och konstaterar: hur kul är det att göra noll mål på 90 slå. Gånger 3 minuter?
Slå in er och straffa då i alla fall.
Nej, inte ens straffa gör ni mål på. Då får ni fan i mig skylla er själva.
Ja, herregud, alltså, så är det ju. För övrigt helt overkliga val av straffskyttar, är det inte det?
Ja, vi pratade ju med Åslund, var det i fredags vi pratade med honom? Att han eventuellt skulle gå fram och ta en straff om de fick en. Men
han var ju också såhär, Max har missat en, men han har typ aldrig missat annars. Så att jag tror inte vi byter. Och så kliver...
Ja, men han är ju utbytt dock, Åslund, när straffen kommer.
Åslund, men inte, det är inte Åslund, det är Max är ju kvar på plan.
Han har ju bränt.
Jag vet, också. Men Åslund var inne på att han inte trodde att de skulle byta för att han brukar vara en väldigt säker straffskytt.
Ja,
okay. Är du med?
Ja, alltså Jabis straff, det är liksom nästan imponerande att få en oren bollträff. På stilla boll från straffpunkten.
Det är allsvenskan. Ja, vi är, och, låt mig påminna, vi är i lunken nu. Jo, det kan vara som helst.
Ja, nej, men de har ju såklart förtjänat fler poäng än vad de har tagit, men det är ju också... Det där är ju också fakturan du får betala när det brister i den individuella kvaliteten. Alltså så är det ju. Både målet de släpper in är ju liksom, det är jättedåligt gjort av Fred och... ja, det vill jag bli som inblandad i den situationen också, tror jag. Men även också den oskärpan som är i offensivt straffområde. Alltså det är ju det där som Västerås kommer få betala för och det som förmodligen gör att de ändå kommer vara inblandade i en bottenstrid.
Det här är poäng som de nog hade behövt. Senare.
Ja, också. Ja, men exakt. Också mot, alltså, det är ändå motstånd där de kanske också skulle, alltså, utifrån den aspekten mot vilka lag de har mött.
Halmstad,
ja, exakt. Halmstad ska de ju på något sätt.
Jag menar, nu väntar Malmö borta för ESK.
Ja, exakt. Så nu kan det plötsligt bli ganska, ganska jobbiga matcher utifrån det också.
Ja, och dessutom så, vi försökte ju prata om det med Åslund, det här mentala spelet. Alltså, då var de på 0 poäng efter 2. Nu är de på 0 poäng efter 3. De möter Malmö borta i nästa och kommer med andra ord att vara 0 poäng efter 4.
Mm.
Alltså då börjar det ju, då tror jag till och med att spelarna i VSK, hur trygga de än är i sin spelmodell, men då är det ju faktiskt lätt att börja vackla.
Ja, och även Kalle Karlsson, alltså vi får väl se hur fast han är vid sin idé och vid sitt sätt att spela fotboll. Liksom. Vi har ju sett det förr, tränare på något sätt gå tillbaka till någon form av basic taktik. Ah,
till och med rutinerade tränare som kolla Halmstad förra året som skulle börja lira.
Ja. Han har ju onekligen en lång anfallare och knockit långt på så att säga. I bältet va?
Ja. Och sen tycker jag att den här matchen, man har ett enormt spelövertag, alltså vad gäller possession och vad gäller vart bollen är någonstans. Men jag vill ändå så här, alltså jag tycker inte att de är jättebra i den här matchen. Det är inte så att de skapar, alltså visst, den bollen som är över och straffen, ja.
Det ger dem ett högt XG.
Exakt, utöver det så är det inte så att de radar upp bra målchans, utan det är ganska mycket boll på utsidan, ganska mycket boll i bekväma ytor. Alltså det är och sen skickar man upp ett par liksom långa på Jabir och även när man flyttar upp mittbacken Fred i slutet också. Över det tycker inte jag att de är jättebra den här matchen. Jag tycker att de slarvar ganska mycket tekniska fel på centrala spelare. Så jag var inte alls särskilt imponerad över liksom insatsen som sådan, mer än att de har mycket boll. Men det har vi, alltså, det är också Halmstad på andra sidan.
Ja, alltså, det är
de
det
är helt okej. Okay.
Sjukt att Haglund liksom, efter första matchen uppe mot Sirius ställer in reglagen bara. Nej, vänta, vi gör så här. Vi brökar in en boll i första inom 5 minuter och sen så stänger vi till.
Ja, men alltså jag är ju mer, alltså, folk pratar ju om hur fint VSK spelar och så där och de förtjänar mer och så. Och absolut, de bränner en straff, men jag är ju snarare imponerad över Halmstads disciplin, alltså återigen att spela en likadan match som de gjorde mot Blåvitt. Alltså här, det ska man också ha med sig, att det är människor där ute på planen. Det är inte jätteroligt att springa och jaga bollen i 85 minuter och ligga rätt i sina block.
Det
är liksom
sjukt om HBK går ut och gör det här nu resten av
svenskan.
Ja, då kommer vi också göra det.
Jag är ju mer imponerad utav det, för att det kräver ju ett annat typ av pannben.
Alltså, och sen framförallt sätter också chansen. Alltså det är ju ett ruggigt försvarsmisstag i VSK där som gör att Dr. Phil får chansen och sätter den också. Så att när de väl får chansen så sätter de den ju.
Halmstad vinner allsvenskan på typ 70 poäng med 7 minuters bollinnehav på hela
serien. Alltså jag har ju Halmstad ur och jag är fort... Alltså, det vill jag ändå också säga att jag känner... Oro är väl konstigt ordval, men jag känner inte att jag behöver revidera det. Alltså... Visst, de försvarsmässigt gör det bra både mot Blåvitt och VSK.
Det kan inte fortsätta så här.
Nej, alltså det är två lag som säger Blåvitt snackar om nummer 9-positionen. Det är målgörandet som på något sätt är nöten att knäcka. VSK uppenbarligen 0 mål på 3 matcher. De inleder premiären mot Sirius som har varit ett offensivt bra lag. Släpper in 3. Alltså så. Jag är helt övertygad om att Halmstad, när de möter lag som är bättre i offensivt straffområde, då kommer det bli mål. För att du kan inte ligga så där långt.
Såklart,
du kan inte göra
men med samma liksom typ av argumentation så går det ju också att konstatera att Halmstad kan försvara lågt. Det har de visat i 2 raka
absolut.
Matcher. Och det finns såklart all anledning att tro att de kommer också successivt att bli bättre offensivt, för att det finns spelare där, alltså i Birnir och ett par gubbar till.
Ja, Ingos gubbar har haft en tuff start.
Islänningar har haft en trög start.
Han snackade här om någon annan islänning som inte har lirat än.
Vi får väl se. Men så här, det brukar vara en ganska bra, alltså ett bra recept på att bli framgångsrik är att börja med att sätta defensiven.
Ja,
och ingen kan säga att Halmstad inte har gjort
det.
2 straffmissar emot, I know. Mm. Men i spelet så är det andra raka matchen där vi konstaterar att Halmstad har 2% i bollinnehav, men motståndarna som har 98% i bollinnehav, de skapar inte så jävla
Nej,
mycket.
Nej, och det är det absolut. Och det är till det ska de ju ha. Det kan ingen ta ifrån dem. Och jag kan väl också... Alltså, jag kan väl också på ett sätt köpa om... Nu har man liksom inte haft en mygga inne i tränarrummet på Örjans Vall. Men de har ju haft... Vi pratade ju inför säsongen om deras spelschema. Att första 7, 8, 9 är ganska enkla. Bra. Det är ganska enkla matcher. Liksom,
relativt
sett så. De har kommande nu...
BP.
BP och... ska jag se. BP och Bayern hemma.
Ja, alltså, där har vi 2 raka hemmamatcher.
Ja, men 2 raka hemmamatcher på Örjans Vall. Sen är det Värnamo, sen är det Kalmar som hackar betänkligt, sen är det Mjällby hemma, Häcken hemma. Alltså det...
Jag menar, tre till fyra poäng på de 2 matcherna.
Ja, och så här, vi har lärt känna Magnus Haglund under alla de här jävla åren. Vi vet om hur han är som tränare. Jag kan på något sätt också förstå Halmstad, att man är så här, okej, okay, schemamässigt en jävla bra vår på förhand. Vi går ut och tar 15... 18 poäng under första 10 omgångarna. då borde det mest troligt kanske kunna räcka till ett nytt kontrakt, som ju är målet för Halmstad. Alltså det, ja. Det, så att utifrån det, jag köper det.
Sen får man säga att trenden är ju att de kommer släppa in mål nästa, med tanke på hur,
ja, de måste hur släppa in mål
nästa. På att vissa, ja, alltså, till och med hävdar att de gjorde det i den här.
Ja, exakt. Och dubbla straffmissar, ja, två matcher i rad.
Så det är ju marginaler med.
Det är klart att det är, det är klart att det är marginaler med. Men det är inte bara marginaler.
Nej,
de är ju tryggare. Det är i det här spelet, exakt, de är som tryggare.
Exakt. Hörrni, det var ju fler matcher i helgen. Peking tog, tyvärr var ju inte fotbollsgudarna med oss. Vi önskade oss en Kalmar-seger och en Gai-seger. Det fick klart, de gick vi tyvärr emot oss. Inte. De går ju sällan med oss, har vi lärt oss. Men vi ska prata mer om...
Vilka är oss här nu egentligen?
Alla förutom du.
Ja, ja, exakt. Okay. Du tror ju inte på Gud och jinx och sånt. Så att, nej. Jag menar, du...
Till skillnad från Svanen som
tror på Gud. Jag är här.
Fotbollsguden.
Han och Jocke Persson.
Att jag är här då, så att det inte blir totalt jävla skevt.
Ja, exakt.
Allting. Ja.
Men jinx finns, bara så att du vet det. Vi ska prata mer om Peking Guys, tänkte jag säga, på onsdag, för då kommer Marcus Tapper hit och då kommer väl också Walter, va? Ska vi snacka Bayern Elfsborg, ja, som ju är...
det ska bli kul.
The big game ikväll. Och dessutom då så är väl Ladan på plats.
Jajamän.
Ska prata, vi snacka... exakt.
09-05, ja, exakt. 04.
Exakt,
kan bli åktur,
kan bli en ganska rejäl åktur. Vi har också Watch Along tisdag onsdag från den här studion, men ifrån Toto Live-kanalen. Vi har ett jävla pang-event på onsdag parallellt med den här Watch Along-sändningen på O'Larrys. Man ser Allsvenskans Superettan från Discovery Plus-sändningar med sitt TV4 Play-abonnemang. Länkar och allt annat finns i våran beskrivning också. Så att det är en jävla vecka vad du ser fram emot.
Jag nämna också publikmötet på Hisingen bara också. Häcken BP ikväll.
Häcken BP ikväll.
Så att man inte blir jagad här utanför studion av alla...
Kalander så utanför här. Med höga
afflarna. Och Appelqvist.
Kommer det komma de här sköna bojkottsskämten här på något sätt också? Då, ja. När det är för lite folk.
Ni möter ju BP borta snart.
Ja, väldigt tyst ifrån Blåvitt håll.
Ja.
Noteras.
Tyst.
Alltså gällande eventuell bojkott.
Ja, men alltså vi har försökt att bojkotta Eskilstuna och sånt där, men då fick man ju inget tillbaka av Stockholmslagen som tyckte att det var en alldeles för skön bortaresa, så jag vet inte vad som gäller där. Det blir säkert,
det är skillnad från BP då, eller
säkert ingen som är så jättesugen på Grimsta heller där, så
att borta premiär på Tele2, det kunde vara 16 000.
Nej, jag bara säger att
vi fick dra
det lasset helt själva mot AFC Eskilstuna, så att jag vet inte faktiskt.
Ja, Blåvitt med en klassisk tillbakakaka.
Ja.
Ändå fräsch för 2024.
Finns alltid en tillbakakaka.
Uppenbarligen. Hörrni, vi säger så för den här gången. Det var Toto Svenskan som ni lyssnade på. Berätta för era polare att vi finns, för de som inte lyssnar. Nu lyssnar ju de flesta i vårt avlånga land. Så att man behöver väl kanske inte riktigt dra den lansen. Men jag gör det.
Men de få polarna som inte lyssnar.
Å ena sidan, å andra sidan.
Ja, precis. De få som inte lyssnar. Berätta för dem att vi finns, så blir vi ännu fler. Och häng i chatten när vi kör live. Det är för jävla roligt. Det är en egen liten
tumme
verksamhet.
Upp också.
Ja, tumme upp. Lilla prenumerationsknappen.
Ja, vi har inget från chatten idag. Har vi någonting? Nej, Kalle?
Han har ingen mick.
Det är sällan en bra idé. Men det är jävligt roligt för att det pågår liksom ett parallellt universum i våran chatt.
Kalle är avmyggad.
Ja, alltså vet du vad det roliga är? Thomas kom ju också in med chips under sändningen. Kalle har liksom suttit med chips och bara läst chatten. Det är liksom som en bättre biofilm att bara följa det som pågår inne i chatten. Det är för jävla fint faktiskt.
Det är det varmt.
På onsdag är vi tillbaka igen 14.00 live på YouTube. Ni hör oss på alla poddplattformar. Tack för att ni lyssnar och finns. Hej.
Hej, hej.
Tack.
Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.